Let's snacka plast med Anders, Hanna och Ted.
Ja, och med undertecknat er programledare, dagen till ära, Viktor. Och det är ju som så här att veckans avsnitt är ju ej med programledare Anders och Ted, utan det är ju med gästerna Anders och Ted. Så grabbar, välkomna till podden.
Det är nästan känslan som här i ditt liv. Men det är det inte. Utan det är... Men vad kul. Det ska bli jätteroligt att få vara gäst i Let's snacka plast, avsnitt 53.
Vad är det för podd egentligen?
Ja. Det ska vi ta reda på.
Ja, det kommer de få reda på, de som lyssnar om inte annat.
Vad, nu får ni klargöra det här. Har ni hängt sen sist?
Ja, du. Ja. Kvalitetstid.
Helt magiskt, måste jag säga. Det tog den absolut finaste dagen som jag tror att Skåne har att bjuda på. Det var liksom strålande solsken, typ vindstilla och liksom så kruttorra fairways var det. Det var så fint.
Det låter ju magiskt.
Så 15 grader varmt.
Ja, vad var det? Typ 3 grader varmt, 18 meter per sekund.
Ja, det regnade ju sideways.
Ja, först gjorde det, sen lugnade det faktiskt ner sig. Men man kan ju säga att det var ganska gyttigt faktiskt. Konstaterade både jag och Viktor när vi höll på att typ slå ihjäl oss på vissa håll.
Ja, du gjorde en liten vurpa där på...
Just det, på 11:an.
Mm.
Jag höll på att åka tillbaka ner igen.
Då fick jag även bakdelen känna på Sankt Hans.
Mm-hmm. Ja, men det alltså... var roligt ändå. Jag blev avundsjuk. Jag vill också träffas.
Ja, ja, men det är bara att komma.
Ja, det var...
jag har ju redan flaggat för när jag ska göra det. Men det...
Vad var det? Juli 2027 typ?
Veckan efter midsommar.
Nej, men alltså det var riktigt, riktigt kul att träffas liksom på riktigt så. Och hänga, och även faktiskt för min del spela Sankt Hans, som jag sa att vi inte skulle göra, jag och Victor. Men sen kom vi fram till det och skitsamma. Jag var ändå i närheten och det var ju inte überfint väder. Och Victor har ju ändå en bit till Bulltofta och jag körde bil och skulle dit. Så då tänkte jag, skitsamma, vi kör förbi Sankt Hans. Ett beslut som jag inte ångrar en enda sekund.
Nej, du var lyrisk på banan.
Fasen, en av de absolut bästa banorna jag har spelat i hela mitt liv, skulle jag säga.
Oh shit, my god.
Ja. Och då kan jag säga att jag sa det till Victor, jag har ändå spelat den under de absolut sämsta tänkbara förhållandena som det går att spela den i. Och ändå är helt
Nästa gång blir det 15 grader sol.
Ja, alltså jag helt seriöst, och få spela den i toppskick. Jag kommer ju typ gå av på mitten, för jag tyckte att den var så sjukt bra nu liksom.
Nej, men banan är ju otroligt fin. Vi har ju lagt mycket, mycket krut på själva banan och så. Så förutsättningarna finns ju där för en riktigt, riktigt, en riktigt trevlig runda. Då ska man ju så sagt bara ha vädret med sig, så är det ju ännu bättre.
Så den är ju svårspelad kan man säga, den vinner vi spelade. Det var ju inte helt enkelt. Men ändå, jag tyckte vi gjorde bra ifrån oss ändå. Och som sagt, man såg potentialen, vilka fairways. Alltså det jag måste ändå berömma er för där är ju liksom delvis bandesignen. Det har ju inte ni så mycket att göra med egentligen. Det har vi ju Lars att tacka för. Men alltså, det var väldigt snyggt. Det var liksom dödved som låg. De här små detaljerna som man kan se upp liksom. Lite flisat, liksom vissa backar sluttade. Och så låg det liksom, du vet, så här inklätt fint runt. Cirklat runt fairway och green så. Skitsnyggt verkligen. Jag tyckte det var riktigt nice.
Ja, grattis Ted. Du har fått spela Sankt Hans.
Ja, och lyckades även faktiskt dra i ett par rätt goda puttningar. Kändes helt okej ändå. Inte katastrof någonstans, utan det stämmer.
Ja, nej, men det såg väl bra ut. Det såg inte ut. Du snackade om att du inte hade spelat på länge, så det kändes väl ändå som att det var rätt okej spelat för att vara...
Jo, men det tycker jag ändå. Ja.
K3 hard eller?
Nej.
Har du backat nu?
KC Pro AVRs faktiskt. Nej, men jag, alltså K3 hard, jag tycker om dem. Det jag märkt tyvärr är att jag får lite griplock i dem ibland när jag ska putta. Så jag har fått ett par halv... För de är ganska grippiga liksom, i plasten. Och det jag tycker om med mina KC-aviarer är att de inte är så supergrippy. De är nästan lite hala. Alltså jag ska inte säga att de är hala. Men de är inte sådär... Jag fastnar inte i näven i dem. Och det tycker jag att jag gör ibland med K3 Hard Rico. Men... Du vet ju det, Anders, när jag gjorde de hoppputtarna och sånt. Med, jag tror att K3 Hard kommer åka för dem. För den är ganska, alltså längre puttar. Den är mycket rakare. Och har inte alls lika markant fade. Så jag tror att där kommer jag välja, alltså, en bit utanför cirkeln när jag behöver liksom trycka på lite. För då tycker jag att de liksom flyter, eller går mer rakt. Alltså de är inte alls lika markant fade. Liksom, så att, jag tror jag kommer ha båda faktiskt.
Spännande.
Ja, för det kändes väl som att ditt putt-game nu var ju ändå rätt solid. Så, och du verkade rätt bekväm med dina aviars.
Mm. Och så har jag börjat straddle-putta lite. Jag sa det till Victor att jag har testat gå ifrån stagger lite. Framförallt när jag inte har puttat på länge. Då tycker jag att jag kan missa lite höger-vänster. Jag har svårt att ställa upp mig ordentligt. Och så har jag stått och tittat lite på KJ USA. Hur han linjerar när han ställer sig. Han ställer sig faktiskt, jag vet inte om ni har tänkt på det, men vänsterfoten lite framför högerfoten. Och så skjuter han ifrån ganska mycket med höger. Så att han går liksom, och då låser han axeln när han trycker fram. Så då får han ganska liksom rakt. Och det, jag vet inte om du tänkte på det, Victor, men jag tyckte mycket, det var ju väldigt liksom mot stolpen liksom. Väldigt lite sidförskjutning på puttarna. Inte alls
du hängde ju en annan. Jag tänker att nu får du ju då helt plötsligt bara då investera i lite Prodigy-diskar om du ska
aldrig
vara lite mer
i hela
KJ
mitt liv. Kan jag säga, det händer inte. Det är ungefär som du vet det här gamla talesättet, ingen Ford på våran gård. Det är typ samma sak här. Det finns inget sånt där, inga sådana diskar i min källare kan jag säga, eller i bagen. Där går min gräns.
Kasta någon distortion och reverb.
Ja, det skulle jag kunna tänka mig. För de har ju inte någon sån här Audi A2, A1, A4, A7. Nej, jag skämtar bara. Jag ska inte raljera. Nu låter jag som någon annan gnäll. Men nej, jag har faktiskt inte hittat dem. Jag har aldrig testat. Och de är säkert svinbra. Jag menar, det görs typ inga dåliga diskar nu för tiden. Så att det är nog bara preferens. Och jag känner att jag har hittat det jag behöver. Däremot är jag rätt sugen på att testa Grace, är det väl som alla pratar om. Den är jag lite sugen på att faktiskt testkasta, för den verkar rätt nice.
Ja, det är ju som sagt, de Royal-serien är de enda som jag har blivit sugen på egentligen, att prova av Latitude.
Men är inte den, Grace'en är väl lite av en distance driver, så som jag har förstått det som, eller?
Den är lite snabbare än fairway, va?
Ja, typ 11-12 någonstans där.
Typ, kanske?
Ja, men perfekt.
11 kan det vara.
Ja, jag har kommit fram till, jag sa det till Victor också, jag tror inte jag kommer bäga någonting som är snabbare än 12, faktiskt. Känns inte som det finns någon anledning till det, utan jag menar, jag trycker iväg mina, det vet ju du, Anders. Mina leoparder trycker jag iväg nästan till lika långt som jag kastar något annat.
Precis.
Och det är ändå speed 7 då, va? För en annan som är ny i gamet och slänger sig med feta siffror och sånt där som jag egentligen inte har någon aning om vad det handlar om. Skitsamma. Victor fick se min Halo Sidewinder, Anders.
Den flög fint ändå. Det var inte riktigt som man trodde baserat på flight number.
Nej. Nej. Där kan vi ju liksom börja prata. Jag tror den har så här -3 eller någonting i turn. Det både jag och Victor, och så har han nog ett i fade, tror jag. -3 i fade eller i turn på den. Nej, skulle jag säga direkt. Inte ens i motvinden hade den -3 i turn.
Nej, du måste på den på 12:an för de som är bekanta med Sankt Hans. Den tryckte du på och la dig inom vad kan man säga, 20 meter från korg, dock på fel sida.
Jag låg ju ner höger där, men det var ju typ precis i början av slänten nästan som den låg. Så, att, så det, ja, den går att trycka på rätt friskt, den rackaren. Jag tror den kommer nog flyga frekvent. En sån lite skogs, när man har kört in den lite, sån lite god som man kan mosa på i skogen, på ett snöre liksom.
Så det blir bara urgött.
On a rope.
Fusk att ni har fått spela och sådär. Det tycker jag var fusk. Vi här har ju drabbats av nya istiden en gång till. Så att det,
ja.
Och snöstorm.
Jag märkte det när jag kom hem. Man kan säga så här, för er som inte vet, vi kan ju prata lite om hur vi har haft i veckan då, för jag och Viktor har ju hängt lite, men anledningen till det var att jag har varit på roadtrip kan man säga, med jobbet lite lätt. Jag konstaterar att jag har kört 140 mil på 2 dagar typ, mer eller mindre. Jag har varit i Kalmar för övrigt. Där var det inte snöstorm, utan Kalmar. Där var det rätt gött kan jag säga. Det var hassen blommade och det var, ja, men det började knoppa och slå ut lite, så att kändes ju som man var i Frankrike.
François. Hur många degestopp har du fått till nu då?
1 ihop med Viktor. Jag har helt seriöst, jag har haft häcken full. Jag är lyckligt lottad att vi fick spela en runda och det kändes gött efter att ha suttit i bilen typ hela dagen och komma ut och få hänga lite liksom. Annars har jag
sträcka lite på benen.
Alltså jag har träffat så mycket kollegor och folk från kommunen och så vidare, och jag typ känner att jag har suttit i bilen konstant och plöjt poddar. Jag har för övrigt dött igenom, om det är någon som har en sån riktigt lång bänk framför sig, så kan jag rekommendera att lyssna igenom Palmemordet, 7 delar på P3 dokumentär. Spännande. Den riktar ju sig till Hans Holmér och hela hans utredning kring Palme. Men däremot, han hade ju, jag vet inte om du känner till någonting kring det för er. Nu blir det lite,
jag har sett tv-serien jag har sett.
Ja, men det blir lite sidospår. Han hade ju kontakt med en tjej från DN. Och hon, det är ju alla de banden, det var ju typ 90 timmar band som de hade, som hon, efter han dog nu då. Och efter det har blivit preskriberat mer eller mindre, så har de ju liksom grävt upp 90 timmars bandmaterial med Hans Holmér. Där han liksom pratar rakt av från vad som hänt dagligen mer eller mindre i, från det att Palme sköts och framåt då.
Är det det du har lyssnat på? Oklippt?
Nej. Nej, det var, nej, men jättebra podd faktiskt. Och sen så har jag liksom tryckt igenom en hel del andra poddar. Men det var mycket poddar, men ja, det är rätt gött när man kör bil faktiskt. Jag lyssnar hellre nästan på podd, tror jag, musik när jag kör bil.
Tiden känns, går lite fortare om man har en podd att lyssna på, tycker jag.
Och jag blir mer alert också, skulle jag säga. Jag fastnar inte i, alltså man hänger, det händer alltid någonting, man behöver liksom hänga med. Musik kan man liksom fastna i lite trans och bara köra på, men jag tycker att jag blir, ja, det är gött.
Götta då?
Hur? När du nämnde Grace där, Anders, så kommer jag att tänka på att det har ju skett lite förändringar i företagsvärlden vad gäller discgolf Sverige.
Det har det ju.
Ska vi ta det sen var, efter vi har pratat med hur vi mår eller?
Jag var tvungen att, jag var rädd att vi skulle glömma det om vi
det tror jag inte. Josef Berg.
Ja, nej, men det, jag tänker vi går in på det innan. Hur ska jag kan, hur har Viktor haft det sen sist? Som vanligt.
Jag har haft det bra. Jag har kastat disk nästan varje dag. Dock så har jag haft lite typ så här konstigt ont i kroppen, lite trött, lite krasslig sen vår runda tid. Så det var väl kanske lite kyligt och kallt och blött. Man kanske skulle...
Lite post-covid också kanske?
Ja, det kan det säkert vara. Det går väl lite upp och ner sådär efter sjukdomen. Men, nej, men annars har det varit bra. Jag har börjat lägga på en till växel vad gäller off-season-förberedelser. Jag och min kompis Hugo Fröjdlund har varit och hängt vid min lokala korg och kört approach och putt merparten av kvällarna senaste veckan.
Gött.
Så de kasten borde vara dialade till säsongstart.
Härligt. Och vi får nästan prata när det närmar sig sen. Så får vi dra och kolla baggen lite vad som har hänt inför säsongen och så vidare.
Mm. Jag kan säga att det sker nästan dagligen små förändringar. Jag har ju kastat Anvil nu på sistone. Och det är ju en hästadisk. Riktigt mumsig.
Ja, det kan jag tänka mig. Men apropå den då, så har du spelat någon harp då? Provat den?
Ja, harp har testats.
Apropå, vi har inte tagit upp det ens, men Stokely har ju släppt sin signatur, eller Tour Series Harp nu.
Såg det.
Och det var jävligt onödigt att hålla på och svära i onödan. Det inte betyder något ens. Men det var väldigt intressant att se hans video när han stod och kastade i full motvind. Och den håller linjen perfekt.
Varför är det ingen kastarplastare som har lyckats stoppa en järn i näven på honom istället för en harp?
Den inte hade kommit då. Men jag lovar dig att Luke har ju säkert skickat på en eller två. Mm. De har träffats på redan. Så, och, ja. Men som sagt, han är ju, han tycker att det är den överlägset bästa mid-approach-disken för motvind just. Att den beter sig så förutsägbart i alla vindförhållanden.
Det är väl därför den är så poppis.
Ja, exakt.
Det var innan järn kom in.
Precis, men den fyller ju den slotten lite. Så det är ju superkul. Jag har sagt, jag körde i min unboxing apropå hur... Ja, vi kan gå vidare till mig då.
Mm. Ja.
Jag har inte spelat någonting. PGA, rådande omständigheter. Det kom ju snö redan i fredags. Så att helgen var ju körd. Och då hade jag ändå fullt upp. Men jag blev så ledsen, för det var många som ville spela i helgen annars. Det hörde av sig folk från högt och lågt och ville komma till Lundsbrunn. Men jag hade ju fyllt år, så jag var lite kalasande och allt möjligt skoj. Men sen fick jag ju ett paket på måndagen, så jag körde ju live-unboxing. Hoppas det var uppskattat. Det var roligt i alla fall. Så nu har jag fått mina järn. Så de ska jag ut och bränna av här. Testa lite. Den känns jäkligt skön, får jag säga. Jag tycker den ligger riktigt gött i min hand. Hur den är hos er, upp till er. Men för mig tycker jag att den känns riktigt trevligt. Så det ska bli skitkul att prova. Ut och flänga den lite grann. Men i övrigt så är det bara stabilt. Inga konstigheter.
Härligt,
jag gillar att det går fort. Snart är februari över liksom.
Mm. Det kommer gå fortare nu också när vi får lite discgolf och titta på sånt. Så att...
Ja.
Men...
Ursköj. Men i övrigt också då. Nu kan vi glida in på det då, Viktor. Jag var ju tvungen att stanna bilen i torsdags. Och gå igenom en nyhet som
har du höll på att köra av vägen nästan till eller?
I stort sett. Nej, men jag satt, det gick ut precis innan jag skulle åka hem i stort sett.
Mm.
Och satt och funderade, nej, jag måste stanna och prata om det här.
Det går ju liksom väl att... nyheternas nyhet för oss svenskar i alla fall.
Verkligen. Och det är ju då den nyheten att Latitude går in som delägare i Kastaplast. Och att de då i höst kommer sakta men säkert flytta över all produktion upp till Skellefteå. Mm. Och då rasade du in åsikter och frågor och funderingar över detta. Hur ska det här gå nu då? Kommer Trilogy-spelare få kasta plast? Kommer kasta plast-spelare få kasta Trilogy?
Quadrology.
Ja, exakt. Det var ju den myntade du snabbt. Men då var det ju så tydligt att jag fick ju direkt svar på de här frågorna. Och det var ju att då som vanligt så får vi kasta 4 externa molds. Eller 3 externa molds. Vi måste ha minst 4 kasta plastmolds i bagen. Där ändras inte. Utan vi får ju kasta Latitude idag. Så, och det är klart att den nya delägaren ser väl helst att om vi ska ha något utöver kastaplast så ser de gärna att det är Latitud. Men Trilogy får ju inte kastaplast. Så, och kastaplast kommer drivas som ett eget bolag och de kommer köra på med sina plaster. Det ska inte röras och det ska drivas med samma filosofi och etik och moral som det alltid har gjort. Och fokus på finish och premiumkänsla, vilket jag tycker det har varit kastaplasts signum.
Det gillar jag. Kastaplast har ju alltid känts lite som det där balla indie-märket typ. Liksom typ när man lyssnar på något ball indie-band och man tyckte shit, det här är coolt, det är bara jag som lyssnar på det. Nu är det ju inte så att man är ensam och kastar plast. Men det har ändå varit det här lilla märket som ändå haft lite nisch.
Vi var på klubbspelningarna kan man ju jämföra med. Nu är det liksom börjat bli arenarock av kastaplast liksom.
Ja, nej, men precis. Det blir lite folkligare kanske i och med att det blir Trilogy. Eller ägs av Latitude.
Men, och då jag vill säga det att jag tror inte att det alltså på sikt kommer finnas några nackdelar med det här. Det finns ju någon som har tagit upp det här med att Latitude har ändå haft problem att fylla hyllorna som det är. Men det har ju varit så för alla märken utöver att kasta plast, som hade väl kanske sin fördel med att de bara hade sig själva att fokusera på och kunde trycka på extra i produktionen under pandemin på något sätt ändå. För det fanns ett högre, vad ska man säga, fanns lite mer luft i produktionen för dem. Det fanns, gick att öka mer där de här stora drakarna maxade ur sin produktion. För att de har dels fler märken att tillverka till. Och, alltså den, det gick inte att möta efterfrågan helt enkelt. Tro mig att Latitude kommer inte bromsa. Utan de kommer öka och investera i fler maskiner och fler folk. Och ja, allt för att kunna liksom möta efterfrågan på ett bättre sätt framöver. Så jag tror att det här är helt rätt väg. Dels för kasta plast och skala upp. Bästa metoden att göra det. Vi behöver inte uppfinna hjulet två gånger. Vi har liksom en av världens bästa disktillverkare här i Sverige. I form av Latitude. Och så kan då kasta plast komma in med sin lilla synvinkel på hur de vill ha saker och ting gjorda. Jag vet farsan, han är ju inblandad delvis i verktygsframställning och så vidare. Och han sa att det finns säkert något att fila på där. För Latitude har ju bara producerat diskar. Kommer kasta plast in med en liten input från sidan att så här går det också att göra. Så vi får se, det kommer säkert bli hur bra som helst. Jonas Pepp, Jonas Lindberg, gamla grundaren till kasta plast, han får ju sitta med Larsa nu och producera diskar. Han är sjukt pepp på det.
Alltså jag tror ju att det är ett grymt steg för kasta plast och göra det liksom, precis som du säger, du går till en producent som det är deras huvudsyssla överhuvudtaget. Mm. Och som delägare så tänker jag att då är de ju också ganska måna av att produkten kommer ut. Mm. Helt klart. Jag såg ju även Jonathans fantastiska videos. Han hade ju en av dem som, där han var så här, min chef bad mig göra det här men det blev det här istället. Alltså så sjukt, alltså jag älskar den karn och allting han gör, för han är ju, han är ett geni, skämtar inte. Han är ju bland det bästa som hänt liksom medievärlden när det kommer till liksom att göra grejer. Men där fick man ju också en syn i hur stort det är och att de har gjort en helt ny del som är liksom the motherload eller vad han kallar det för, liksom det här jätte...
Mothership.
Ja. Mm. Så att jag menar, och det tänker jag också så här, det är klart att de har gjort det för att de kommer plocka in ett företag till och tillverka mer diskar som också kommer sätta krav på dem. Jag tror ju att när Discmania startade upp hela sitt bolag uppe i Skellefteå också.
Mm.
Jag tror tanken för dem är ju att plocka över Evolution-serien i, alltså in-house hos dem på sikt. Sen hur lång tid det kommer att ta, det vet jag inte. Men jag menar för både Latitude och Kasta Plasts del, som är ägare i sitt eget företag, bör ju finna det är mer lukrativt för dem att tillverka diskar till sig själva kontra att tillverka till någon annan. Även om de får betalt för det så är ju marginalerna troligtvis betydligt mycket lägre än marginalerna de har på egen produktion. Liksom.
Jajamän, visst är det så.
Men detta måste ju ändå innebära, nu när du nämnde Discmania, att Skellefteå blir liksom produktionsmässigt en av de absolut största städerna i världen vad gäller diskgolftillverkning.
Mm. Jag säger
nu
så här,
är det ju så här.
Sov inte på Innova, säger jag tyvärr bara. För att jag menar, du har Rancho Cucamonga och de i Kalifornien.
Ja, ja.
Där de
pumpar ut så sjukt mycket.
Men jag menar, finns ju ingen som slår Innova och Latitude ihop. Och även liksom, alltså Discraft, du ska inte sova på dem heller. För de har ju också en ganska flådig park av liksom både maskiner och verktygsgrejer. Så att jag tror att de tre tillverkarna är ju de som är överdominanta när det kommer till att tillverka plast. Och det är också det, skulle jag säga, de som, om man ser till hur tillverkningen är och de produkterna som kommer ut, skulle jag säga, för min del när jag håller i diskarna, känns som de håller otroligt hög kvalitet. Det är väldigt få runs som är dåliga nu. Alltså Latitude har ju inte haft liksom massa recalls på sina diskar på hur länge som helst. Innova har ju inte, alltså deras diskar hur många recalls tror du de har på sina stardiskar till exempel? Eller de? Det är inte mycket svinn de har på det. De är ganska dialade. Det är samma sak med Discraft skulle jag säga. De är rätt dialade i att tillverka grejer nu. Och de har gjort det över tid. Alltså de är inte de unga företagen. Jag menar, Discraft har gjort diskar sedan 30 år tillbaka nästan. 20-30 år tillbaka. Innova likadant.
Det till och med.
Ja, för, ja precis, Innova har gjort sedan 80-talen sedan också, samma med Discraft. Så jag menar, det är ju liksom, som du säger, det är 40, mer än 40 års tillverkning. Latitude är väl uppe på nästan 20 år snart, va?
Ja, det är det väl.
Jag menar, det är ingenting du skämtar bort heller. Det är många företag som har tillkommit under tiden på det. Så att jag menar, jag vill se det. Alltså, mycket av barnsjukdomarna har ju försvunnit. Du har inte alls, alltså du vet... Som Latitude nu, när de tar fram ett nytt verktyg, de har ju rätt bra koll på att det här verktyget kommer att fungera. För vi har gjort alla steg innan dess där det har blivit fel. Och vi har byggt bort det. Och det är ju samma med Innova. Jag menar, du börjar liksom, precis som vi har pratat om innan Anders också, att du pratar om att du tar toppen från det verktyget och botten på det verktyget. Alltså i samma typ av, alltså i som fairway drivers och sånt till exempel. Det ser vi ju när de gör Eagle L och typ TL som är T-Bird, Leopard. Och sådana saker. Så att jag tror ju att det är liksom, de har örnkoll på det. Och det är som sagt, det är väldigt lite svinn. Jag tror att produktionen blir ganska hög. De har nog ganska, ganska enkelt när de väl är igång och producerar och fylla hyllmeter. Aj, faktiskt.
Men alltså, det är ju... Det är inte... Det är ingen liten aktör de tar in längre. Alltså, det är som att ploppa in ett till Westside i fabriken.
Det är 100% nästan större skulle jag säga.
Ja, men vi minns de här staplarna som kom ut och då var ju Innova något sjukt stort. Och så kom ju Discraft typ och kanske säger att de låg 30% efter Innova.
Mm.
Och sen kom alla i ett kluster där nere.
Mm.
Och då minns jag att jag jämförde, Latitude var ju lite större än både Westside och Dynamic Disc. Mm. Så där. De var ungefär samma. Men jag minns att Kastaplast och Westside var samma stapel.
Mm.
Och då fattar man att Kastaplast har blivit något på riktigt här nu.
Ja, men verkligen.
Och det är ändå 30 miljoner omsättning ungefär nu, kanske. Som ska in då ihop med Latitudes nuvarande, kanske de är uppe i, jag vet inte vad de sa, att 2021 skulle bli, var det närmare 200 kanske. Men ändå, det är 10%, 15% som ska fyllas upp i, eller måste ökas produktion i fabriken. Men det gör de så gärna, tror jag. Ja, det ska bli skitkul. Och det är ju en överstabil driver på gång som ska släppas i år redan. Det är ju riktigt kul.
Ja, nykastarplastdriver. Det stod ju Anders lilla mail.
Mm.
Det är kul. Det har man väntat på.
Ja. Fler diskar till folket. Nej, men så det var skitkul. Jag är i kontakt med Källström. Så att vi kommer ha honom med i podden på ett eller annat sätt.
Mm.
Då ska vi ställa den mot väggen.
Jösses. Så doppande terpentin och kära och fjädra upp honom så här som på gamla cowboysatiden ut och sätta honom på plankan. Nej då.
Du, jag är rädd för att det kommer bli ett mastodont avsnitt.
Det blir Palmemordet 7 delar.
Precis. Ja, Jösses. Nej, det ska bli jätteroligt. Som sagt, och jag vet att det är många som har efterfrågat det och det kommer komma.
Mm.
Det var väl det som har hänt i veckan. Och så, ja, vad som händer framåt veckan, det får vi se.
Vi kan ju säga som så, nu när folk lyssnar på detta, så har ju stapeln gått av Las Vegas Challenge.
Precis.
Är det någon som är sugen då?
Limpan har ju gått sin första runda.
Ja.
Hot take, han har skjutit sinnessjukt bra och vi ser han på Jomes runda 2.
Ja, det hade varit galet. Inte nog, det är inte halvpiss att vara med på feature card i sin första tävling heller. Det är ju hur ball som helst, så det ser jag verkligen fram emot.
Ja, men när man snackar om detta feature cardet, det kunde ju inte blivit fetare alltså.
Är det helt sjukt.
Eagle, Ricky, Calvin och Limpan.
Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså. Det är grymt. Det är ju typ lika hett som FPOs feature card. Det är ju inte heller kattskit kan man väl säga. Paige Pierce, Evelina Salonen, Henna Blomros och Kristin Tatar.
Nu tar vi över. Europa kommer nu bara.
Ja, men det blir, alltså, jag ser otroligt mycket fram emot den här tävlingen. Och jag måste ju flika in det. Jag skrev ju lite i Ska vi snacka discgolf här om att det är gratis. Jag får lägga in en lilla asterixen där då, att det är gratis om du är PDGA-medlem. Så släpper de hela tävlingen gratis. Sista rundan kommer vara gratis på YouTube som alla andra runder. Så det är två stycken de kör. Men för er som är lite sugna på att se det men inte vill teckna upp, så har de gjort en grej i år. Jag vet inte om jag sa det i förra avsnittet, men det är ju så att nu kommer du kunna köpa enstaka runder, du kommer kunna köpa enstaka tävlingar. Så ni behöver inte liksom binda er. Och precis, det är som alla den här stora debatten som är om post coverage. Disc Golf Network kommer från och med i år att göra post coverage på typ sina sändningar också. Och då tror jag att det kommer bli liksom, det är så mycket kameror ute nu, så att de kommer ju köra liksom Jomes grejen, för att de har ju anställt så sjukt mycket folk. Jag vet inte om ni läste det i mejlet, men det är ju liksom, de har ju ökat kamera alltså typ över nästan, jag tror det är över 10 kameror i år. Så att det kommer bli king alltså. Jag tror att det kommer bli svinbra.
Inte bara spelet ser ju fram emot, utan just hur det utvecklas med DGN och detta.
Ja, och det är så som jag har förstått det, så kommer de vilja göra mer som de gjorde på Allstars. Allstars var rörigt, det förstår jag folk som tyckte, för det var lite sådär, man hade inte riktigt koll på det. Men formatet som de körde, jag vet inte om ni tänkte på det. De började filma ett kort där till exempel Haley gick lite dåligt. Då tar man bort Haley. För att det är liksom delvis inte kul för alla att titta på när Haley spelar dåligt. Och då gick de till ett annat kort där någon spelade bättre. Och sen så plockar de tillbaka saker som hände hela tiden. Under tiden när de har tiat ut och håller på och går till fram på fairway. För några minuter sen så spelade, så sköt typ Nico och Ace eller Jara Jara. Det formatet kommer de vilja plocka upp mycket, mycket mer. Så att med så mycket kameror ute så kommer de kunna täcka liksom typ upp till fjärde kortet nästan till och med. Och så kunna flytta omkring då, så går lead card skit som det kan göra ibland. Men allting händer på de andra korten. Då kommer de vilja liksom gå över till dem och börja plocka. Vilket gör för min del, då blir det helt värt att kolla live. För att då kommer du inte behöva titta på det som inte är i contention överhuvudtaget. Utan de kommer ju liksom vilja få med dig i det upplösningen.
Precis, precis.
Och så.
Och det var ju det vi diskuterade. Att,
visst.
Som jag såg fram emot att man kanske skulle kunna få in i post. Också att man får se lite mer ur övriga tävlingen. Inte bara det kortet. Nej. Men det är klart att nu är det ju 3 stycken som ska köra varsitt kort.
Ja.
Plus det igen.
Och grejen är så, vi såg ju det lite nu att Jomes plockade in från typ Gatekeeper och sånt gjorde de ju på Worlds till exempel. Tog de ju liksom så här, det här hände på Chase Card och så vidare. Men jag vet inte, debatten var uppe, jag måste ändå bara nämna det lite, det här. Återigen så blossade det upp liksom live versus post och så vidare. Mm. Varför är live så extremt dåligt när det kommer till liksom, ja men typ, grafiken är kass och alltså ljuset är dåligt och det är liksom inte alls lika polerat. Och det är ju det också så här, live, precis som vi sagt innan, det går rakt ifrån kameran, skjuts rätt ut i eten till dig, så ofiltrerat det bara kan bli. Att tro till exempel att man säger att Jomes är live, de har det på minneskort och det här liksom, typ, ja, men hur mycket kan man göra i ett redigeringsprogram? Jag tror både alla vi tre som sitter här har, det går att göra ganska mycket i ett redigeringsprogram. Det råfilen som kommer in är inte ens i närheten av det du får ut efter du har suttit i Final Cut eller Adobe Premiere Pro eller vad som helst. Det går att göra väldigt, väldigt mycket, både med färgjusteringar och liksom allting, speedramps och jag vet inte allt man kan göra. Så att, det är klart att det blir bättre. Eller vad säger ni?
Ja, alltså det är väl en enkel matematik egentligen.
Det är som en ljudfil från en mikrofon. Det går att göra ganska mycket med den också faktiskt. Det tror jag inte.
Oh, ja.
Jag tänker bara så här att vad bortskämd har blivit nu?
Ja, alltså vi sitter och vänder på äpplen och päron liksom och jämför. Jag tror det var Bengtsson som skrev så här, det är som att jämföra, jag kommer inte ihåg vad det var, potatis och någonting annat tror jag det var. Alltså, rätt så, och det kändes som att det var liksom huvudet på spiken typ.
Mm. Nej, det ska bli jäkligt kul, både spelmässigt och se vad som händer på alla coverages och live och alltihopa. Ja, man är så sugen nu va?
Ska ni kika på tävlingen imorgon?
Oh yes, i alla fall en bit in.
Jag höll på att säga någonting riktigt, riktigt som inte passar sig i en podd faktiskt. Ett sånt gammalt klassiskt ordspråk. Ja, vi kan säga så här, bajsa björnen i skogen. Ja.
Ja, nej men tjejernas börjar lite tidigare väl, så den hinner man ju titta på.
Och det är så grymt att de kör hela damernas nu.
Mm, exakt. Och nu är man ju ultrapepp för det med.
Alltså, håll i hatten.
Det är kortet liksom. Mm. Och sen se hur övriga fältet liksom landar i det här att nu har vi tre heta europeer där också i toppen liksom. Mm, det ska bli skitkul.
Ja, det kommer ju inte bli... Jag säger som så här, de som är i toppskiktet, Cat och så vidare, de kommer ju tycka att det är klart att de kommer känna av konkurrensen. Kanske inte riktigt lika hårt som de som vi pratade om förra året. Som låg där uppe och naglade sig fast lite. Och som vi kände att fasen, blir det tuffare motstånd så kommer de här ha svårt att klamra sig fast i topp 5. Det är nog det vi kommer se nu tror jag faktiskt. Att det kommer nog bli tufft.
Ska vi våga oss på några predictions eller? Vågar du chansa? Bara skjuta.
Paige tar det.
Ja.
Jag tror också Paige tar det.
Hon kändes stekhet på All Stars. Alltså jag såg lite av den gamla Paige med den här liksom gnistan i ögonen och det här jädrar anammat liksom lite. Jag tyckte att man fick se lite av Paige igen. En städad Paige som verkar ha liksom det mesta under kontroll nu och ganska nöjd med sin livssituation faktiskt.
Oh ja.
Inte alls bra
nöjd
för resten av
alltså, hon verkar så skönt avslappnad liksom.
Ja, och det är inte bra om man är någon annan liksom. För jag tror att hon har ju drivet för att spela discgolf igen. Tycker det är lite kul och inte den här otroliga pressen på sig med en dokumentär och allt annat som hängde för henne förra året.
Nej, jag tror ni kan ha något på spåren där. Men jag tyckte också att Kat så bra ut.
100%.
Absolut.
Jag räknar inte bort Kat sen, alltså.
Nej, men sen är det ju så jäkla svårt då. Med
vi har ju inte riktigt sett henne. Alltså det har ju släppts lite coverage på dem från i år. Men det är också svårt att veta hur de ställer sig mot banorna. Och liksom... De två har ju mer eller mindre spelat i sin bubbla hela den här säsongen, alltså i Finland och så, och slått mot varandra. Nu blandar du in Paige Pierce, Katrina Allen och en hel del andra också. Liksom. Jag tror att det kommer bli tufft för dem också.
Men jag känner ju att har Evelina en bra dag, liksom, det kan ju bli kross också.
Ja, 100% alltså. Jag tror ju, men banan i sig... Är Kat dialad som hon var nu under All Stars med sina puttar och det stämmer, då kommer det bli svårt för dem, för det är en bana som passar Kats rollers. Hon har ju grymma rollers och hon har ju en rätt bra klubba alltså.
Nej, alltså det... hon är så pepp nu för att det är så öppet fält.
Jag skulle säga det är så spänd på att se nu.
Ja, det är ju öppet både på FPO och MPO. Det kan ju bli precis vad som helst.
Vi har mycket bra europeer som är inne och blandar sig in nu. Det ska bli så jädra roligt att se vad vi ställer oss. Vi säger oss som att vi blandar nationen i Europa. Liksom. Men missförstå mig rätt nu, att jag tycker att det är kul att se vad européerna faktiskt är i världstoppen. För nu kommer vi få liksom mer bildligt talat, alltså så här resultatmässigt också, hur står vi oss mot USA? Är vi helt värdelösa och så, eller är vi, håller vi liksom den höga standarden som vi ändå känner att vi har? Det ska bli jättekul att se.
Ja. Ja, dra till med något där då. Ja.
Limpan topp tre?
Man vill ju gärna säga det. Men jag...
Alltså spelaren som han har gjort på sina uppvärmningsvideos här, så är det ju inte alls omöjligt. För han ser sjukt dajlad ut alltså. Mm.
Jag hoppas inte Linus lyssnar på... Jag vet ju att han lyssnar på podden. Och... en polare. Men jag tror inte han grejer
du, han, nu, eller det här hör du. Han har redan spelat. Han har redan spelat första runden i alla fall. Kanske ja, andra
det,
till och med.
Det är tråkigt om man sa, ja men nytt poddavsnitt. Jag sätter på det, lyssnar på det. Och så tror inte jag han grejer topp tre. Det hade varit lite lökigt av mig. Men jag tror inte han gör det. Men jag hoppas och håller alla tummar och tår.
Så det är ju jättesvårt att säga liksom. Vi känner ju Linus som den överdominanta spelaren han är här hemma liksom. Det är också det är nytt, det är stort, det är liksom, nu har han haft ett par dagar på sig och liksom akklimatisera sig för tidszonen och så vidare. Men det är som du säger, alltså det som jag tror är Linus nackdel mot de andra, det är att jänkarna har spelat ganska mycket discgolf för den. I värme och har liksom kasten in, alltså och kolla på Ezra, han har inte ens haft en off-season mer eller mindre. Så att det och där har vi tyvärr haft ett par liksom månaders stillastånd sen sista stora tävlingarna liksom. Så att, men det ska bli sjukt kul att se. Jag hoppas ju på Linus, och framförallt jag känner så här, vad Linus gör denna eller denna tävlingen, det är egentligen skitsamma. Jag tycker att Linus ska dit, han ska ha superroligt. Och han har så extremt mycket tid på sig att faktiskt bevisa att han är den stora spelaren som han är. Mm. Så det är bara go Linus, känner jag.
Absolut.
Ja.
Men vem tar det då?
Man ser ju redan nu. Mm. Man ser redan nu hur kul han har. Lägger upp filmer med sockerbomb och grejer, vet du.
Ta sockerbomb det då.
Jag tror Calvin tar det.
Ooh.
Han kände så sjukt on point på All Stars.
Mm.
Avslappnad snubbe. Eller avslappnad.
Nej, men alltså, han kan ju inte ha mer än typ liksom 45 i vilopuls, den Carl.
Precis.
Nej, men han är ju så här. Jag går upp här, kastar min lilla frisbee lite. Så, det var väl det. Ungefär.
Precis.
Men jag tror Ricky kommer bli tuff. För han har, alltså helt seriöst, är han hälften så bra som han var förut med sina daggers, så kommer det bli tufft för resterande alltså. Och han känns rätt dialad också, om jag ska vara riktigt ärlig.
Ja, alltså han har ju rutinen, om man säger så. För jag tror att det ligger jäkligt mycket press på han just nu. Men han är ju en sån som kan leverera det. Ja, men alltså just att förväntningar då, om man säger.
Ja, jo, 100%. Jag tror att alla har höga förväntningar på Ricky just nu. Mm. Att det är liksom, han har vunnit två VM med de här diskarna, han ska kunna prestera. Mm. Sen vet vi att Ricky presterar under press. Det är inget snack om saken.
Exakt. Han blir nästan, det är som att hälla bensin på elden, du vet.
Ja, 100%. Det är han och Paul liksom. Och även Page. Jag vet inte, nu har jag ju sett den videon med Corey Wong.
Mm.
Och
mysig, va?
Ja, så bland det bästa jag har sett alltså.
Eller hur?
Men alltså jag älskar den typen av content. Det är ju liksom där är ju Jomes helt oslagbara, måste jag säga. Ja. De är ju helt sjuka på det. Men jag vet inte om ni tänkte på den sekvensen när de stod och pratade om liksom hur du hanterar press och sånt. Och Page bra, bara, jag spelar så sjukt dåligt när jag går en casualrunda. Jag liksom, och så bara, men du vet, när det kommer folk bara, jag blev helt tokig. Då liksom bara... Och det syntes ju på när man bara kände sig. Och det var ju som Perkins sa ju det också. Han bara, alltså jag har aldrig sett någon människa så fokuserad. Liksom bara så här. Mm. Bara helt liksom ögonen kolsvarta och som bara kör. Så jag tror att det... Det blir mäktigt.
Hon blir farlig.
Det blir hon. Nej, jag tror inte Eagle tar det. För jag tror att hans forehand kommer sätta stopp för honom.
Mm. Är det så? Är han fortfarande...
Han kommer inte kasta förrän i typ mitten av säsongen, tror jag, att han sa att han skulle börja kasta forehand igen.
Oj! 100%. Då känns det rimligt att inte tippa Eagle i alla fall.
Nej, även om han är grym på att kasta vänster, så tror jag inte att det är liksom hans typ 540 fots forehand är ju dödlig på den här banan.
Mm. Visst är det så. Och det är ett stort tapp.
Mm. Det är där Calvin, som du säger, Viktor, är ju livsfarlig. Hans jädra Eagle på de här hålen liksom. Han är ju en laserstråle. Klassiska, ja, ja. Klassiska, vad var det du säger, Anders? Det här, vad heter det, Florida laserbeams liksom, bara lågt och stenhårt och hajseflippa liksom, grejer bara spikrakt.
Ja, men när man tänkte på distanstävlingen från Allstars där, då var det typ de som tryckte på, då la de liksom typ distance line jätteflex. Han la ju en golfdrive liksom 200 meter. Mm. Det känns ju som att han är stenredo för det här alltså.
Ja, jag är 100%.
Sen är det lite, jag känner med den här banan, det är tre stycken som spelar på. Det är jäkligt tajta OB:n och grejer. Det kan vara avgörande om man har
ja, 100%.
Marginalerna med sig.
Och det är det jag säger, just när du har en bra forehand som är ganska... Mm. Alltså Eagles forehand är ju så... Det är inte bara det att han kastar sjukt långt. Han kastar sjukt långt med precision.
Exakt.
Det är ju som att kasta dart liksom för den killen. Jag menar typ 140 meters forehand, bara spikar den liksom vid korg. Mm. Så att där tror jag det kommer bli... Men där är Ricky bra också alltså.
Ja, det
är ju det. Alltså, nej, det är sjukt. Alltså jag hatar de här pojkarna, för de är ju så extremt... Jag vet inte, jag lyssnade lite på Nick and Matt, för han berättade just det. När de pratade lite om Silver Series kontra typ Elite Series eller Pro Tour.
Precis.
Och då sa han det så här... Det som skiljer och varför han inte tyckte att han egentligen förtjänade att spela Pro Tour är ju för att han sa det, min bästa runda som jag spelar ligger ungefär 1060 rated. Han bara, det är vad Ricky Wysocki har i rating och vad han kör regelbundet. Det är ju liksom hans average 1060.
Var det typ 1053 var det, va?
Ja, men någonting sånt. Han bara, så här, det är ju vad han liksom ligger och spelar liksom på hela tiden.
Ja.
Och när han skjuter bra så skjuter han liksom typ 1000 eller så här 1100 rated liksom mer eller mindre. Så han sa det så här, det är liksom den skillnaden är så extremt stor.
Nej, det är helt rätt. De är på en helt annan planet eller vad säger.
Ja, men en helt annan nivå framförallt, för de har sån extremt hög lägsta nivå. Så att det är häftigt.
Ja, det är.
Gött.
Så vi släpper LVC där då, så får vi se.
Ja.
Helt enkelt.
Vi håller tummarna för Linus, det kan vi sammanfatta det som.
Verkligen. Och finskorna. Finskorna.
Ja. Men då trycker vi av en liten. Så hoppar vi vidare på veckans topic, eller? Nu tar jag ju över här igen, det ska jag ju inte göra. Jag ska ju sitta i passagerarsätet.
Ja, nej men det ligger nog lite för hårt i ryggmärgen på er, tror jag. Ni kan inte riktigt släppa rodret. Men jag tänker väl att kan du inte bara bränna av 8 korta jingeln, så kan ni få svara på de frågorna.
Ja.
Jag är livrädd.
8 korta. Där har vi det. Och då är det de här snabba frågorna. Det var dumt av mig att jag inte hade tryckt upp dem. Jag hade bara fått med lyssnarfrågorna här.
Jag låtsas ju vara gäst. Jag har inte ens någonting på skärmen här.
Har ingen aning. Men vi kör då, Anders och Ted. Välkomna till podden än en gång. Fullständigt namn. Ni får köra lite som ni känner.
Ted Elstan börjar först.
Ja, Ted Sulén. Ted Peter Sulén, faktiskt.
Exakt. Nu får du... Spill the beans här. Anders Olof Torstensson.
Peter Olof alltså. Fint att ha med er. Ålder?
Ja, den här hästen är 44 år gammal.
Ja, jag fyllde som bekant år i förra veckan. Då blev jag 42.
Ja, det är ingen ålder på en ponny. Vad jobbar ni med i dagsläget?
Jag är... Vi har faktiskt... vårt företag har bytt namn från Jacksons trädvård till Trädexperterna. Ja, vad det hette sen, det vågar jag inte svara på. Biodiversity Trees tror jag Rickard ville smyga in där. Men jag är... i grund och botten är jag arborist. Nu sitter jag som platschef för nationell trädsäkring via Trafikverket. Så att vi jobbar med... Just nu jobbar vi med att säkra upp järnvägen så att den ska flyta på.
Bra. Ja, jag är ju delägare och platschef i ett företag som riktar sig mot lantbruk. Allt inom inomgårdsmekanisering och vindskydd, skruvtransportörer, silos och så vidare. Så man ser till att en bondgård snurrar runt.
Spännande, spännande. Då, det känns ju som att er kompetens från era yrken är lite halvt användbar in i en discgolf-sammanhang.
Ja, ja, ja.
Ja, men det skulle jag nog tro faktiskt. Någorlunda i alla fall.
Det finns ju som bekant träd på discgolfbanor.
Yes.
Och Anders, du kan väl smälla upp. Vad är det? Vilken bana är det? Lake Eureka när de kastar runt den där vattentornet. Det kan väl lika gärna vara någon bondgårdsrelaterad grej. familjeställning undrar vi.
Fru, ett barn. Hon fyller 10 här nu i sommar faktiskt. Helt sinnessjukt. Och vi har varit gifta alldeles för länge. Jag vågar inte ens säga hur länge vi har varit gifta, för det är knappt att jag kommer ihåg det. Men jag tror det är typ, ja, det är väl, vad är det, 8 år skulle jag tro vi har varit gifta nu.
Det bör du ha koll på, vet du.
Ja, det vet jag att jag bör ha koll på. Men det jag kan säga, åren när man är 44 år gammal och med barn så flyter det förbi rätt snabbt. Ja, alltså.
Jag vet. Och så får du inte glömma lilla Harry heller.
Nej, just det. Han svärt dvärgschnauzer som heter Harry. Helt livsfarlig. Han Frasses terror terrorgranne.
Terrorkompis. Ja, jag har ju då en fru sedan 5 år tillbaka. Vi har varit ett par i typ 18 år eller någonting. Och så har vi 3 barn. Lilla Stina på 9 och så har vi Arvid 12 och Walter snart 15. Så vi ska åka kolla på moppe på lördag. Sjukt stort alltså. Han är helt galet peppig han.
MT5 eller Dacke?
Det blir faktiskt en Aprilia SX50.
Alltså, det är alldeles för nytt nu, Anders. Du måste skaffa de här classics.
Jag vet det, men han är inte riktigt med.
Ja,
exakt,
men det
har kostat
Dacke.
Typ 50 papp nu.
Alltså,
får starta sån veteranmoppegäng.
Precis, ja, det är nästan bud på det.
Hade inte det varit fett förresten? Att man kör Let's Snacka Plast on tour och så bara veteranmopper runt om i landet och spelar discgolf med folk.
Då ser jag och Ted framför mig, alltså, som dumdummare när vi sitter på moppen där. Ja,
men alltså, lite som en sån tratt framför och bara... Alltså, jag kan säga som så här, mina moppedagar är nog faktiskt över. Jag är inte alls sugen på... Jag kommer liksom ihåg det som det var igår. Stelfrösen när man suttit där liksom en regnig dag och man bara så, står och huttrar i duschen.
Men till historien hör att vi bor i en kransort, alltså utanför Lidköping, så vi har typ 8 kilometer in till kärnan. Så det här är ju liksom hans nyckel till frihet. Kunna liksom ta sig in, och även våran nyckel till frihet. Slippa köra han till alla träningar. Liksom han simmar. Slipper vi det?
Ja, det är ju smidigt. Då är det bara, men ta moppen.
Exakt. Grymt bra.
Vilken var den första banan som ni spelade på?
Jag spelade på Kapare banan faktiskt, i Onsala. Det är första banan jag spelade på. 94.
Ja. Där är jag. Ja, för min del så var det Musseberg. Min kompis Jakob Spjut tog med mig dit och visade. Och jag blev så sjukt hooked. Alltså, jag hade typ kastat på fältet i ett år, kanske? 2? Alltså, aldrig kommit mig för att ta mig till någon bana. Och så fick man höra att Musseberg är hur bra som helst. Jag hänger på, sa jag. Alltså, sjukt kul alltså.
Men då var du rätt dialad på första rundan om du bara satt och nött på ett fält.
Ja, men det var ju faktiskt helt okej. Jag kunde ju liksom kasta någorlunda rakt och det här. Men det var ju något helt annat att få gå på bana. Alltså, då fattar man ju storheten med den här sporten.
Ja, men det är det klart, var, det är klart.
Det var typ 2015 som en referens då.
Det är, ja, var nästan samtidigt faktiskt.
Bara 20 års skillnad.
Och bara kasta plast.
Mm. Nästa fråga lyder: vilken var den första disk och vilken var den sista disken du köpt?
Min första disk jag köpte var en blå Viper med World's Biggest tryck på. Kanske en absolut. Den såg så cool ut och så hette den Viper, så det var ju tvungen att ta. Men ganska snabbt efter köpte jag faktiskt en Shark. Samma tryck. Men första disken var en blå Viper. Jag tror 175 eller typ något sånt, 179 grams.
Vet du var den disken befinner sig idag?
Den lär ju vara stendöd sedan ganska länge tillbaka skulle jag tro. Jag tror att vi har typ, vi gjorde rätt mycket halvgalna grejer på den tiden. Så att jag kan tänka mig att jag och Claes, eller om jag och Duvan eller Dacke eller någonting, har sopat iväg den någonstans från typ någon höjd och ut på ett bostadsområde eller någonting annat sånt kul. Men nej, dålig koll faktiskt var den finns. Den finns inte i mitt ägo i alla fall. Tyvärr.
Mm,
för, min, ja, för min del, ja, alltså, första som jag fick, jag tog aldrig med den hem, tror jag inte. Det var ju Rask då, men den liksom hängde aldrig med hem, för att det var liksom, jag förstod inte vad det var. Det gick liksom inte kasta till någon eller kasta någonstans. Men sen var det ju Kaxe som fick följa med hem först. Men den har jag ju inte köpt. Den första jag köpte, det var en sån Captain America Truth.
Mm, den att, Deco Dye-varianten, ja.
Ja, precis. För att den tyckte jag var så cool. Men den fick ju vara med i baggen ett tag. Den fyllde sin funktion till och med. Sen så tyckte barnen att den var riktigt fräck också.
Så nu kastar kidsen den istället?
Ja, den ligger och jäser här nu. Nu behöver den inte vara med i baggen längre.
Den väntar bara på bättre tider med andra ord.
Ja. Och den är fin fortfarande.
Då kör vi nästa fråga. Nämn två saker folk inte vet om dig.
Oj. Ja.
Det är kul att komponera frågorna själva, eller hur? Så sen när ni får den så blir man lite
ställd mot vägen. Så de är inte helt lätta faktiskt. Två saker som folk inte vet. Jag tror att de flesta vet ganska mycket om mig egentligen. För jag har ju ändå outat att jag har gjort en hel del. En grej som jag tror att en del inte vet är att jag var med och var snowboardtränare för Kevin Bäckström i Sverige och även en annan kille som heter Jakob. Men Kevin är ju, han har ju verkligen stansat sitt namn i snowboardeliten och ihop med Thor har ju haft det här AL-tävlingen, vet jag, de kört och sånt. Även så har han lite andra företag och grejer för sig. Han var ju även uttagen till OS-truppen, men det vart ju lite skandaler kan man säga kring det. Någonting annat som folk inte riktigt vet om mig. Oj. Ja, nej. Jag vet inte. Jag gick hotell och restaurang i skolan. Det är väl inget som vet det. Det var en kortis. Men ja, nej. Det är rätt tråkigt. Jag tänkte att jag skulle komma på någonting roligare, men så är det.
Ja, men det var kul.
Jag tycker ändå att vi är rätt så transparenta med vilka vi är och sådär. Men jag får inte lämna blod. Det är en grej. Varför då, undrar ni? Ja, men det är för att jag bodde i England i 3 år när jag var liten. Och då var det så här galna kosjukan och grejer som sprang runt.
Uh-huh.
Och det, så än idag, för att jag bodde i London mellan 81 och 84 så får inte jag lämna blod.
Alltså, det är det sjukaste jag har hört.
Ja, visst är det. Och vet du vad? Jag var ändå inne och försökte få lämna blod.
Och du bara, nej,
nej. Men jag fyllde i den här lappen och sa, ja, du kan sätta det där. Så började hon tömma mig på typ 12 prover. Och sen läste hon på lappen, men du får inte lämna blod. Och då stod det nämligen så här, har du bott i Storbritannien för mer än 6 månader före 94? Så jag, ja, du säger då. Så hon fick vaskar om provrören.
Men tror de då att du har det lite latent då i blodet? Att det, ja, han har galna kosjukan liggandes.
Bara fråga mig inte. Kanske är det lite, ja, lite hårt. Jag vill ändå bidra. Vad ska vi ta mer? Nej, jag finns på Spotify, men det har vi väl sagt, va? Men jag säger inte vad. Eller hur. Eller när.
Den som söker, han finner.
Kanske. Mm. Så är det.
Ja. Och då är det ju sista frågan. Detta har ju folk stenkoll på vid det här laget. Men koriander, hur ställer vi oss till det?
Ja. Ja. Det bland det bästa som finns, skulle jag säga. Kanske inte Gerish äter en hel rabatt full med koriander, men det går att ha på allting, skulle jag säga. Det är lite som Matte och hans chips, skulle jag säga. Mer eller mindre.
Pannkaka, sylt, grädde och lite koriander på.
100%. Jag tror inte att det smakar skit, alltså.
Ja, men riktigt så militant är inte jag. Men däremot så, jag gillar ju matlagning. Och i rätt matlagning så är det ju fantastiskt. Som min sötpotatis med bakad halloumi och pico de gallo. Fy fan vad god den är, vet du.
Ja, det var de korta frågorna.
Som inte varit så korta ändå när vi sitter och malar igenom dem. Men det...
Och då glömde vi ändå av vilken som var den sista disken man köpte.
Ja, exakt. Men det var ju... Jag tror att vi har ungefär likadan. Min absolut sista disk jag har köpt än så länge är en First Run Regrind järn. Ja. 175 gram lila. Som Viktor fick bevittna jungfruturen på.
Mm, det var fint. Fin flykt.
Men jag kan säga vilken min sista disk var, för det var ju inte den, utan det var ju den här svarta Kax Z
Black Friday.
Black Friday. Det var lite cool. Det fick jag av en schysst snubbe som jag har hjälpt med lite tjänster. Trevligt.
Härligt, härligt.
Köpte du den verkligen då?
Nej, men jag fick den till mig.
Ja, just det. Så.
Han köpte den i ett utbyte av tjänster.
Precis. Det var väldigt snällt. Jag hade inte krävt någonting tillbaka, men han sa att du ska få någonting för att du har varit så snäll. Ja, tack då. Så skickade han den. Jag blev hur glad som helst.
Men kunde det inte varit en first run?
Ja, det har jag haft några stycken.
Ja. Men då kan du bränna av en liten sån där kortisjingel igen, Ted.
Så.
Och markera att vi går vidare. Jag tänkte att jag skulle ställa några frågor till er. Men, eller inte men. För att sen djupdyka in i bibban av lyssnarfrågor vi har fått. Vi har fått ungefär 730 000 lyssnarfrågor.
Det är helt du, sinnessjukt.
Ja, du har fått gallra lite.
Ja, det är... Ja, verkligen. Jag fick lägga många timmar på det. Men vi kör lite snabba, lite frågor från mig här. Jag känner ju er relativt bra. Men det är ju ändå lite grejer som man tänker på som är intressanta och man vill ändå ha koll på lite. Och jag tänker, Anders, i första avsnittet så snackade du rätt mycket om hur Kasta Plast-relationen byggs upp och hur ni börjar tillverka och kommer fram till de grejerna. Men kan du inte berätta lite om rasken där? För många undrar nog hur den flög, lite kring själva disken och din roll i det.
Jo, men det var ju så att vi hade ju ett plastföretag här i Vinninga som dels höll på med prototyper men även kortserier och produktion av plastbitar. Mm. Och då hörde Jonas av sig och ville få en ordentlig 3D-utskrift. För vi höll inte på med sådana här hobbymaskiner, utan det var rätt så avancerade och bra maskiner vi hade. Så det var liksom produktionsdetaljer som kom ut ur dem i stort sett. Men vi fattade inte vad det där var. Alltså, han fick ju förklara vad discgolf var. Men att han hade en vision om att göra någonting som var lite innovation och något som tog det framåt. Liksom.
Mm.
Och då var det här med dubbla rimsen. Vilket vi inte fattade då heller. Men nu fattar jag att det var lite coolt liksom.
Såg du på bara en liten sidospår på dubbla rimsen, såg du det att Trash Panda tog upp just de här innovationsdiskarna? Där var ju ändå Rasken med. Han gillar ju den just för typ forehands och thumbers och sånt. Han sa, precis, det är nog första disken jag har haft som inte rycker tummen av. Nej, det var den och den här nya Borium, va, som han sa. Men han tyckte om dem. i alla fall.
Precis. Den får, man får ju ett väldigt naturligt forehandgrepp med den. Med de två läpparna där. Nej men alltså, det var ju helt, det var ju en ögonöppnare när Jonas kom ner och faktiskt sen när vi hade fått produktionsdetaljer när han visade och kastade.
Hur flög den första prototypen?
Det vet jag inte. Det har han bara, han körde iväg den till någon vindtunnel i Rom eller någonting, jag vet inte. Men det var sjukt avancerat i alla fall, men vi fick ju tillverka verktyget sen och fick ju fram, men alltså vi försökte ju med det och typ det var ju lögn i fan som man säger att försöka få någon flykt på den. Men Jonas kunde i alla fall visa att det var något som var, ja, att det, hur den ungefär var tänkt att flyga. Ja, men det var väldigt udda, men kul.
Men var det då alltså en rask som ni ägnade er åt på rasten och sånt att kasta?
Nej, utan det kom ju sen. Vi provade ju att kasta kaxe och kaxe säte och sådär, men det var ju främst när berg och reko kom som det blev kul att kasta.
Ja, men jag tänker det. Det känns som en konstig disk annars. Så här. Man har aldrig kastat en disk innan. Och så får man en rask i handen och så ska man försöka roa sig med det.
Det som var roligt med just att kasta plast blev till och blev av, det är att det, i en plastfabrik så kan det liksom vara random plastbit. Man fattar inte något. Vad är det här liksom? Det blir ändå lite greppbart att det här, ja, det är en frisbee liksom. Och alla som kom på besök tyckte det var jätteroligt att se att det låg frisbees lite överallt. Så det var det roliga med att kasta plast. Och det dröjde inte länge, som du sa, innan vi stod. Alla stod, eller många stod, och kastade och nötte puttar. Vi beställde ju hem en latitudkorg liksom hade på baksidan. Och så bara öste man ut typ 500 rekos ut på backen där ute, och så tog man bara mata. Det var lyx att kunna liksom göra det på både frukost och lunch.
Ja, jag menar, sämre rastunderhållning kan man ju ha.
Ja, och jag minns alltså när precis lagom när de hade liksom klippt, eller vad man säger, när de hade skördat fältet utanför. Vi hade stort fält. När det var lite lagom hårt i backen också, då gick vi ut och drivade.
Det var ju magiskt.
Ja, det var skitkul. Och jag minns att mitt längdrekord, vi körde med jordisk och mätte. Och det var faktiskt med en Blizzard Boss som vi hade fått till oss bara för att vi skulle få se, kan ni göra det här? Typ med att få in luftbubblor i disken.
Mm.
Och den flög med vinden som inget annat alltså. Den var helt galen. Och så var det nog kanske
280 meter.
156 gram eller vad det nu var. Så till och med en annan som jag kunde liksom sula på den och som är rätt flykt. Alltså sån där, jag fattar inte det då. Men nu när man har sett hur Simon och de gör när de kastar längd. När man vill liksom få på den där ultra S-linjen. Det var ju typ så jag gjorde, fast jag fattar inte det då. Och så kanske jag fick till den 115 meter. Det var ju liksom då. Och det är fortfarande, jag hade varit nöjd med 115 golfdrive idag kan jag säga.
Det är lite häftigt med de just Blizzard-diskarna. Att de är ändå förvånansvärt ganska stabila för att väga så extremt lite de gör.
Absolut. Men det stod ju på den, jag minns det. Jag har tyvärr slarvat bort den, jag vet inte vart den är. Men det stod ju så här World Distance...
Ja, Wiggins tror jag det är hans signatur på den, va?
Precis, och så typ 680 feet eller sånt där.
Det är sinnessjukt.
På den. Det blev lite långt svar, men det var så det började. Ja. Jag är så ytterst tacksam för den resan.
Ja, men det är klart, annars hade vi väl kanske inte suttit här.
Och det var 2011 typ.
Och så sen dröjde det några år innan du började spela.
Precis.
Men jag måste säga det, jag har en light disk också, en Discmania DD2. Den går under smeknamnet papptallriken. Det väger ju ingenting. Men det är så fruktansvärt kul att kasta de där lätta grejerna. För det är ju bara att tjonga iväg dem och så flyger de som aldrig förr.
Mm. Jag hade velat kasta den idag. Men som sagt, den är... Jag vet inte om det var så att jag inte tog med den hem. Utan den blev kvar i prototyplådan. Det är ju, ja, det som jag hade att titta på.
Den där prototyplådan hade man ju velat kika i, kan man ju lugnt säga.
Ja, det hamnade allt möjligt. Men det var ju så, alltså, det går ju inte himla med, utan de skickade ju diskar så här att titta på det här. Så, det här är en snygg färg. Har ni något som man kan fixa? Eller liksom det här med luften som vi kan trycka i och lättviktsdiskar och sådär.
Mm. Ja. Ja, men det är klart, man har ju lite referensramar om man kikar på saker och ting och vill efterapa någonting om man är i ett så pass tidigt skede. Liksom.
Precis.
Jag tänker att vi studsar lite mellan frågorna så inte Ted sitter och somnar här. jag tänker, Ted, du verkar ju vara liksom en man som håller på med allt och lite till.
Mm, typ så, ja.
Du har hållit på med bouldering och skid, eller vad säger, alpint sport och flugbindning och liknande. Vad har du inte hållit på med? Kan du inte berätta lite om din hur hjärnan funkar i en sån person som hittar nya hobbies? Och...
Alltså jag har ju kanske testat typ det mesta, skulle man kunna säga. En liten rolig anekdot till det var ju så här, jag efter min skolgång mer eller mindre, som jag gick ut som servitör, så fick jag ett först tror jag jobbade på stadium och sånt, men sen så fick jag faktiskt ett jobb som servitör upp i Vemdalsskalet, Björnrike där uppe. Så då åkte jag upp dit och hängde lite. Och då blev jag huserad ihop med en snubbe som åkte skidor. Och han tyckte att jag var världens tunt liksom, som åkte snowboard. Så. Och liksom försökte hetsa mig gärna till. Men du måste ju testa åka skidor. Liksom, så här. Det är ju liksom, det är ju jävligt coolt. Liksom. Skidor bör man åka. Och jag bara, amen, visst. Jag får liksom lösa det. Så jag gick ner till skidkoppen och så lånade jag mig ett par Twin Tip skidor. Salomon typ så 1080 eller vad de nu heter. Och så brände vi ner i parken och de hade ju hoppat lite och sånt, killarna. Så sa han, jag bara, men testa här, vet. Tänkte att han kommer ju göra bort sig totalt, den här karen liksom. Han kan ju inte rätta alls liksom, åka skidor. Men vad han inte visste var att jag hade ju åkt ganska mycket inlines för efter min skateboardperiod liksom, så började jag åka ganska mycket aggressive. Och alltså, kan du göra bakåtvolt på snowboard så kan du göra bakåtvolt på det mesta. Det är ju liksom lite min filosofi. Så jag köttade ju ner på hoppet. Hade ju liksom kört på det rätt mycket innan. Så jag visste ju ungefär hur mycket fart man skulle ha. Så jag bränner av en bakåtvolt på det första jag gör. Med skidor. Var på hand typ. Lägger sig ner och dör typ. Och tänkte ju så här. Bara, det var ju kul att åka skidor med dig. Så att. Nej men. Men jag har gjort, som sagt, precis som du säger, jag har nog gjort det mesta. Jag har spelat boll och jag har spelat liksom bowling och biljard och allt. Kampsport är väl typ det. Judo har jag gjort när jag var liten, men annars är kampsport är nog ett ganska faktiskt sånt sidospår som jag inte varit inne på alldeles mycket. Men allt annat extremsport har jag hållit på med.
Vilka är de stora hobbyerna som du har hållit på med då, om man snackar lite kronologi, i vilken ordning?
Jag skulle nog säga, oj.
Tidig skateboardåkning.
Skateboard började ju ganska tidigt. Någonstans där när vi var liksom väldigt unga. Mer eller mindre. Jag hängde när jag bodde med farsan och mina halvbröder. Liksom, så jag började skata när jag var typ 7-8. Någonstans där. Hade kanske lite uppehåll. Men sen så började vi skata rätt mycket igen under högstadiet, gymnasietiden. Lite innan. Sen var det liksom inlines och snowboard har jag alltid varit med också, och vågsurfing, det är väl en sån grej som folk inte var med. Jag var med faktiskt och lärde mig vågsurfa i Sverige på typ 90-talet. Vi var typ 4 av 5 personer som började vågsurfa i Åsa i Sverige, så att där lärde jag mig. Så när jag kom ner sen till Bali och sånt, så kunde vi redan vågsurfa och även på Mallorca eller på Kanarieöarna och sånt, så där var vi med. Så här. Men det har varit mycket, mycket extremsport kan man säga som vi har hållit på med genom tiderna. Och sen så följde jag över på klättringen en hel del.
Ja, men det är väl ändå nästgårds typ.
Ja, och sen så kom ju liksom mitt yrkesval efter det var ju inte så jättesvårt när man hållit på att klättra en hel del. Och så hade jag min granne som jobbade som arborist när jag var liten. Så då vart, han behövde en chaufför. Det är så jag började med detta jobbet, helt plötsligt. Han behövde chaufför för han hade inget körkort. Så då fick jag köra omkring på honom. Så fick han dunka ett massa trädjobb och så fick jag släppa dig. Så tyckte jag det så rätt kul ut också. Så det där har jag varit liksom. Nej, men annars så... Ja, nej, jag vet inte. Jag har väldigt lätt för att haka på saker, tror jag. Det är inte så svårt att hetsa mig till grejer, kan jag säga. Det är sjukt lätt.
Jag gillar ändå frågan, vad har du inte gjort? Jag fick nästan Kurt Olsson-feeling så där när han frågar Patrik Sjöberg hur brett han har hoppat.
Ja. Ja, men det är lite så. Nej, men det är mycket. Och sådana här små udda grejer. Jag tycker alltså fotografering och sånt tycker jag är superkul också. Så att det är, jag har lätt för att fastna i mycket grejer. Jag är nog ganska kreativ, skulle jag tro, överlag. Och jag ska inte säga rastlös, men jag tycker om att röra på mig.
Mm.
Gött.
Ja, men det är väl ändå fullt rimligt. En annan har ju också lite kli i fingrarna och gillar att hitta på saker. Och då blir det väl att man... Man vill inte sitta stilla, så testar man någonting nytt och så fastnar man för det och så fastnar man för det andra.
Alltså jag tänker någon, så här, livet...
Jag vill bara säga, är någon som vill slåss då kan de komma till mig istället.
Ja, du håller på med lite sånt, eller?
Taekwondo i min ungdom och brasiljutsu när jag var lite äldre.
Ja, brasiljutsu verkar riktigt, riktigt kul faktiskt, det måste jag säga.
Helt magiskt. Jag har aldrig blivit så trött i hela mitt liv. Så när man, då har jag ändå sportat typ hela mitt liv ändå.
Mm.
Men det, man blir trött i hela kroppen. Nacken vet man inte, den finns inte. Nej, efter en sån pass.
Men det är väl lite så, Viktor, att man... Alltså hela livet är väl lite så. Alltså det man måste ju testa på så mycket det bara går. Alltså man vet ju aldrig liksom vad nästa sten som man vänder på erbjuder. Liksom så här, ja, men typ som detta med poddandet var ju också en sån grej som inte... Det var inte skitsvårt att hoppa in i det. Alltså jätteroligt att lära sig liksom redigera... Jag hade ju ingen aning. Första avsnittet jag sa det till Anders, bara jag vet inte, bara här har jag två ljudfiler. Hur ska jag lösa det här liksom?
Det ordnar men, sig.
Ja, och det, lite på den vägen är det ju liksom. Det är superkul och så här, ja men, göra grejer. Alltså den här kreativa ådran och redigera film och pilla lite med grejer. Det, ja, men det är kul. Man måste testa. Våga utmana lite. Annars blir man trött och rastlös och livet suger.
Att... Ja, men precis. Man måste ju ständigt röra på sig. Mentalt också. För att studsa vidare till Anders då. Lite hobbyknutet blir väl detta. Om än på en lite högre nivå än bland annat ens egen discgolfande. Du har ju ägnat dig åt grillning. Det är ändå någonting som man tycker låter sjukt spännande. Det måste du berätta lite om.
Ja, det var också typ samma år som jag gick min första discgolfrunda som jag spårade ur vad det gäller grillning. Det var en midsommar som jag stod och tittade över axeln på en kille som skötte grillningen den midsommaren. Han är skater för övrigt. Mm. Shout out till Hagius. Då var det folk som sa han tävlar i grillningen, han som sköter grillningen, och då högg jag, du vet, och gick fram och började köta på han och sög åt med allt han kunde liksom förmedla den kvällen. Jag hade också precis i samband med det här så hade jag upptäckt smashade börjare och utforskade den världen, malde mitt eget kött, bakade mitt eget bröd, egen maj och egen...
Egna liksom. Kossor på bakgården.
Typ. Jag ströp min egen fjällko. Nej då. Men upptäckte hamburgarnas värld. Alltså det var ju rätt så tidigt. Det var precis när Flippin hade startat i Stockholm. I stort sett. Och ja. Ville utveckla det så mycket som möjligt. Och grejen är när man smashar hamburgare. Så osar det något fruktansvärt. Så göra det in i köket blev inte riktigt hållbart. Det är liksom hej, välkomna till oss, Sibylla här, luktar det som dagarna ända. Så att då, efter att jag stod där med Martin, så valde jag också att investera i en Weber klotgrill med smashjärn och allting som man kunde ha till den. Men efter att jag då såg honom också så började jag liksom utveckla grillningen inte bara hamburgarna, utan nu hade jag en bra grill. Nu kan jag liksom börja jobba med det. Så jag började röka ribs och lax och pulled pork och snake-metoden kan ni söka på. Liksom, om ni har en klotgrill, då kan ni köra långa körningar på typ 15 timmar i en vanlig klotgrill. Martin ser det här. Att fan, Anders, han börjar bli biten på det med grillning. Så han kommer till mig vintern då, 15-16, och frågar, du vill inte vara med och köra SM till våren? Vi behöver fylla på med lite gubbar i laget. Alltså, ja, jag är på, så jag bara, som jag brukar säga. Känner Ted igen. Mm. Så blev det. Så våren 2016 så var jag med och tävlade i grill-SM för första gången. Då var det på Liseberg. Bara det var ju häftigt att få sova över framför stora scen och grilla liksom i 2 dygn. Men på vägen hem från den tävlingen, det gick så där. Vi fick ett brons i lax, fick vi då. Så jag slog följe med en annan kille, också från Vinninga, som också hade blivit indragen, som också hade spårat ur i typ i samband som mig. Så vi sa att det här kan vi nog göra bättre själva, tror jag. För att inget ont om Martin och kompani där, men de siktade ju mycket på den sociala biten. Och grillhörden var nästan viktigare än resultatet. Och både jag och Stefan, då, som min nuvarande lagkompis heter, vi kände att vi kan nog bara nu mig ösa på lite här och göra någonting bättre själva. Så det gjorde vi. Så vi bildade ett nytt lag och så var vi med 2017 och då kom vi trea. Och då sa ni veta att då är det alltså fullsponsrade team. Cateringrestauranger. Det är hög nivå. Jarl Borséns son, Jonas Borsén, skrivit liksom kokböcker om molekylär gastronomi. Liksom, de var med. Ja, det var, så kommer vi lite, de 3 bönder från Slätta med en Weber, en Camarillo, liksom. Vi hade med oss 3 grillar. De andra rullade ut liksom 5 exakt likadana 10 000 kronors grillar, du vet, och grejer. Så det var ju liten upset att vi gick och plockade en 3:e plats där. Och vi vann guld i vegetariskt. Det var då det var den här halloumin och sötpotatisen. Den liksom gjorde ett eko i grillvärlden. Ja, det var skitkul. Så på den vägen var det. Sen så då 2018 kom vi 3 igen. 12 på EM. Och 2019 så vann
det. Det är så jävla fräsigt.
Sen är skithäftigt. Görkul är det. Och det är, ja, det är nördigt som skam. Och allting handlar ju om timing och sätta smaker som man tror passar ett brett, en bred palett liksom. För att man lämnar in helt anonyma lådor och så är det då typ 5-6 domarbord. Så det är just att du hamnar på rätt domarbord som tycker om de smakerna du levererar. Ja, det är mycket
det låter sjukt spännande. Man blir ju sugen på att besöka något sånt grill-SM bara för att försöka förstå atmosfären och se vad som händer.
Du har extremt nära nu. Landskrona är det, ja, som är i år. Men vi ställer inte upp. För att vi
får vänta till nästa SM. Man vill ju vara där när du är där.
Man slutar på topp, är det så?
Ja. Exakt.
Men det låter som steget mellan discgolf och grillning. Det kanske är långt rent så här när man tänker på det. Men det är ju ändå, båda är väldigt mycket en materialsport.
Visst är det så. Men, och även det här att strävan efter att bli bäst och liksom lägga ner tid och träning. Och det är ändå liksom 35 aktiva lag ungefär i Sverige. Så att komma högst upp där, det är vi rätt nöjda med. Som lekmän. Nu var det så här att till EM och SM 2018 så fick vi in en ansökan från Uddevalla. Från Erik, våran master cock som vi säger. Han är kock till yrket och han har den här, han har finessen och kreativiteten och allt detta.
Han sitter på...
Så det var ett lyft.
Ja, men kul. Jag tänker att vi tjongar på lite friskt här. Och det finns ju en fråga som är ställd i podden lite längre norrut. Som nästan splittrade de olika poddeltagarna. Frågan lyder, er mest kontroversiella åsikt inom discgolf? Den känner jag att ni måste sätta tänderna i.
Oh.
Anders, du kan väl fortsätta där så får jag känna lite på det.
Vad kan det vara? Men alltså, det här är lite kul då, för jag kommer ju ändå in som lite fresh.
För referens så kan vi ju säga att Nicke Nyman tyckte ju att man skulle förbjuda forehand.
Ja, ah, precis, precis.
Lätt kontroversiellt.
Jag menar alltså, jag är en väldigt icke-kontroversiell person på det sättet. Jag är lite mer liberal. Samtidigt som ändå för att traditioner ska följas och så vidare. Nej, men jag vet faktiskt inte. Har alltså, du kommit på något?
Nej, men helt seriöst, så här, jag kan väl tycka att flight numbers är helt uppåt väggarna, om jag ska vara riktigt ärlig. Mm. Jag kontroversiellt eller inte, men jag förstår inte riktigt syftet med det.
Mm.
Eller så, jag vet inte vad jag ska säga. Men,
nej, det
men...
ska väl ses som en guidning bara för att jo, du ska men... liksom kunna söka bland sådana diskar som ja, bör men, vara inom ja, samma
jo,
här.
Men då kan vi liksom, det här kan ju bli hur långrandigt som helst. Jag och Viktor hade den här diskussionen senast när vi spelade. Och jag tror att Viktor vet liksom hela min grej med, och jag vet inte om det är så att jag är gammal, så jag skulle inte tro det, men för mig känns flight numbers som någonting som är ett jädra hittepå, om jag ska vara riktigt ärlig. Det är taget ur luften någonstans. För vad det är liksom, ja, den här disken glider, den här disken fejdar. Mm, så är det ju. Men om du tar 5 eller 6 olika tillverkare och så tar du exakt samma typ av disk inom samma spann, så kan jag garantera dig att inte en utav dem kommer flyga precis likadant som den andra jävla disken någonstans.
Nej, nej.
Speed kan jag köpa. Jag kan tycka att det är en någon form av bra referenspunkt. Att en hög, jag bara riktmärker på att en högspeed driver som har en ganska bred rim kommer du behöva generera sinnessjukt mycket fart för att få den disken till att flyga som den är tänkt. Och att det är så mycket lättare att kasta, vad ska jag säga, fairway. Det är ju också en sån här kontroversiell grej. Jag skulle säga som så här, jag vet inte om det är så kontroversiellt, men jag skulle vilja se fler folk kasta lägre speeds av drivers, för jag tror att någonstans så skulle det gynna den extremt breda massan att folk skulle kasta längre.
Generellt. Alla kan börja kasta berg på heltid.
Nej, det säger jag inte att man ska göra, men jag skulle nog säga så här, de flesta skulle nog kunna stanna någonstans vid speed 7 och fortfarande ha ungefär samma distans som du har på en speed 12-13. För, alltså för, nu pratar vi den breda massan av discgolfare som ligger någonstans runt 900 i rating eller någonstans där. Jag pratar inte liksom Josef Berg, Limpan och de som är ruggigt duktiga med extremt bra teknik. Men för oss dödliga någonstans, så skulle jag säga att du behöver knappt kasta högre än speed 9. För du kommer inte kasta 30 meter längre som alla tror, bara för att du har en speed 12, 14, 16, 18, 27 typ. Eller så. Ja, sen om det är kontroversiellt eller inte, men jag tror inte jag har någon sån här extremt, men ja, jag vet inte.
Ja, någonstans håller det, tycker jag.
Nej. Ja, jag kom på en nu. Och det är att jag tycker att spinput är inferior till pushput, alltså. Pushput är vägen att gå. Har man inte en pushput som man utvecklar än, sen är det bra att ha spin när det är vind och så vidare. Men alltså, jag köper inte det, för att vinkelsläppet kan avgöra. Det blir så avgörande om du missar i sidled. Då får du en sån brutal, oftast, comeback.
Jag och Viktor diskuterade detta så sent som i förrgår också, i måndags. Exakt samma grej. Alltså, det är så. Jag kommer ju från den skolan där det inte fanns referensmaterial att titta på, så som tuben som finns idag, eller liksom alla dessa internet överlag. Jag spinputtade, och jag kan säga som så här, du behöver vara en extremt konsekvent spinputtare för att tjäna det skulle jag nog säga, att tjäna kast på, och du bör vara en riktigt bra spinputtare som är extremt dialad i ditt släpp. annars så skulle jag nog säga att du kommer tappa så extremt mycket kast. Sett över tid.
Sen kan jag säga så här. Skulle man spinputta som eagle så här förstår jag. För att den är så unik. Den putten han har. Den nose up spinnen. För den floatar ju så gött så den liksom faller ner efter korgen också. Han lyckas ju på något vänster att få till den där så jäkla bra. Vad fasen var det jag tänkte på mer? Jag minns, alltså jag förstår strugglen. Alltså strugglen är real. Om man ska börja pushputta. Det är lurigt i början. Det fladdrar ju hejvilt. Jag kommer ihåg när jag såg just som du säger filmer på att pushputt. Liksom, när jag såg Ricky putta. Så det vill jag putta. Och började prova detta och
du har ju knappt
hur det här
meter.
Ska gå till för det, exakt, det känns som man kastade typ en boll. Det är som de här två Balkan boysen som står och kastar frisbee i vattnet, och nu ser den så här klassiskt kortklipp när de står typ, de vet inte hur man kastar en frisbee, eller så skojar de. Det är i alla fall väldigt roligt, de typ kastar den som en boll mellan varandra. Ungefär så kändes det när man stod och började försöka lära sig att pushputta. Men det är värt mödan för att...
Man kan ju gå min väg också. Jag har ju aldrig lärt mig att spinputta. Jag har väldigt lite spin och har alltid haft väldigt lite spin. Så jag har ju en pushputt naturligt. Så.
Sen så är det den här... Det gyllene är ju... Alltså kolla på Paul, han har ju någon så här magisk hybrid liksom. Där han har låsningen i armbågen men ändå får till den lilla spinnen som krävs för att få den att gå rakt och med fart in i korgen. Men,
nej, alltså jag tänkte bara så här, det såg vi ju ganska tidigt, när man kollade tillbaka liksom, typ Ron Russell och massa av dem, de hade ju såna extremt konstiga alltså som jätteoortodoxa puttstilar där de liksom låste axeln i fullt liksom läge för att och så här. Och sen så har du, jag menar, ska vi börja liksom diskutera vad som skulle kunna vara bäst? Det är väl bara att ta liksom Ken Climo har pushputtat hur länge som helst. Han har vunnit ganska många VM på sin pushputt. Och jag tror inte att någon har kunnat vara så konsekvent som han varit över så lång tid om du inte liksom... Ja, det är väl Paul då, men jag skulle inte säga att han har renodlat spinputt heller faktiskt.
Nej, men det är den lilla hybriden.
En hybridputt är det alla ska ha, med andra ord.
Eller pushputt.
Exakt.
Man behöver...
Ja, men det var kontroversiellt.
Vi förbjuder spinputtarna. Nej, det gör vi inte.
Förbjud spinputt och ta bort flight numbers. Där har vi det.
Men jag skulle säga så här, för att kontra Nicky då, vi kan ta bort backhand, helt enkelt. Alla ska kasta forehand bara.
Det här var spännande.
Ja, på alla Anheuser-hål.
Eller så kör vi så här.
Nej. Man får inte kasta
Anheuser-hål. Vi sätter typ norr om Stockholm förbjuder vi backhand.
Exakt. Det som var geografiskt.
Nej, men jag tror de flesta känner oss för det här laget också. Vi är nog inte sådär extremt kontroversiella överlag, faktiskt.
Nej, det behöver man inte vara. Någonting som kan vara kontroversiellt däremot är våra lyssnarfrågor.
Jag bävar lite för detta faktiskt.
Nej, det är inte så farligt som det låter, men det är ett gäng. Men känner ni er redo att sätta tänderna i dem eller?
Kör.
Absolut. Shoot. Då börjar vi med Jogga Söderholm som skriver och frågar: när kommer ni till Torsby och spelar?
Torsby,
var ligger Torsby? Nu
norra Värmland.
Ja, just det, precis.
Det är ju Svennis just det. Hembygd.
Det är min hembygd, eller mina rötter är Torsby.
Det är jag.
Vi har sommarstuga där och har haft släkt där sedan 100 år tillbaka i tiden.
Nej, men då är det väl avgjort ganska mycket.
Vi säger väl som vi brukar göra.
Du tar med oss upp till sommarstugan i sommar. Och så kör vi lite Torsby.
Ja.
Så ringer vi Svennis. Så tar vi med
det honom. Låter ju...
Nej, men det har varit kul.
Föredömligt bra. Jag kan ju säga det att jag har läst någonstans att de håller på att bygga ut sin bana också. Det är ju en väldigt trevlig niohålsbana just nu som snirklar sig upp och ner över skidtunneln de har i Torsby. Den här 1,5 kilometer långa snö året om tunnel. Och då är det några hål där man står uppe på själva tunneln och kastar ner, och det är lite spännande elevation change. Så banan är väldigt fin.
Just det.
Så
coolt.
Så det tycker jag.
Ja, men vad svarar vi förhoppningsvis i sommar då? Om allting linjerar så löser vi det.
Alltså, ingen skulle vilja åka på en miniturné mer än jag liksom.
Gött, då kikar vi vidare. Då har vi allas vår Living Disc Pekari som skriver samma fråga som han ställde för något avsnitt sedan. Om ni var en disk, vilka flight numbers skulle ni ha då?
Vad är något form av spänstigt litet exemplar? Jag skulle också säga 4, 5, 0 och så en 3 då, bara för att jag är lite spänstig.
Är det så? Det känns ju ändå som en rätt beefy rim på. Du känns ju lite mer kanske som någonting snärtigt. En fiber typ.
Ja, det eller en leopard 3 kanske.
Ja.
Ja.
Anders,
vad heter det? Anders, vad säger du då?
1102.
Är det en berg?
Nej då. Nej, men jag tycker att jag är en väldigt rekotyp.
Så att, oj, oj, oj. Alltså du känner att det här är... Det, alltså, skulle vi ta royalties på hur många gånger vi liksom appar kastar plast i den här podden, så känns det som att de hade liksom behövt avsätta en stor del av sin vinst.
Ja, ah, nej. Det är grymt där.
Eller det
lite
kanske kaxigt vandal.
Ändå måste jag säga.
Ja, vi behöver kaxigt, inte fortsätta med det.
Anders sitter där och tar sig ett järn vid sidan om.
Det är så grymt.
Vi går vidare.
Är det stål i bomarmen?
Vi går vidare. Pekkari har även frågat hur långt är ett snöre?
Det beror på vem som klippte av det.
Jag brukar säga 30 centimeter.
Bra svar.
Är det gräsklipparsnöret vi pratar om, eller är det liksom någonting annat?
Det förtäljer icke.
Ja. Fritt val.
Men ja, bra svar oavsett. Han har lite följdfrågor på det som lyder med tidigare nämnda snöre. Hur många sådana hade det behövts att mäta din drive?
Anders, jag vet, för min del skulle kunna vara ett faktiskt, för jag har inte sagt hur, det beror ju på vem som klippte av det, sa jag. Så att, vi säger jag har spolar på 200 meter snöre stående på kontoret, så att då behövs det nog bara ett, för 200 meter kastar jag inte riktigt.
Ja, nej, men då är det ju, eftersom jag typ valde en feet, det är väldigt smart. Så typ 370 feet kanske, 380 feet. 380 stycken snören.
380 snören och ett snöre.
Det betyder att Anders kastar så sjukt mycket längre då. För det var mycket mer snören som du hade.
Vi kikar vidare och då har vi CJ1987 som skriver: ni ska tävla mot varandra och få möjligheten att stjäla en disk från varandras bag. Vilken tar ni?
Alltså, Anders, ditt svin, jag vet exakt vilken disk du plockar om min bag.
Jag tar din Glow Leopard 3.
Så jag tar nog ingen, utan Anders, för jag har den gått hem, tror jag, i vrede. Men jag skulle nog säga att, vad tar jag ifrån dig? Din vita berg, K2-bergen, tror jag tar.
Ta rekon annars, det är svårt att...
Nej, alltså, jag kan nog säga att det svider nog hårdare faktiskt för honom om jag snor hans K2-berg, skulle jag säga. Det är hans hemliga vapen.
Så mycket som jag rycker i den, Det är inte för inte och sådär sitter i snabbfacket.
Så är det liksom. Faktiskt. Det är nog den disk jag ser flyger sjukt mycket. Och den flyger väldigt, väldigt bra för Anders kan jag säga. Så att det är livsfarligt. Vi skulle ju, hade vi gått en riptrunda mot varandra så hade det inte varit svårt att liksom blocka vissa slots kan man säga.
Ja, men det hade väl varit bra content upp på YouTube, en liten riptrunda.
Jag tror jag. Du har ju faktiskt fått se Leoparden flyga lite också.
Den flög ju klart godkänt. Nästan så att jag ville sno den i bergen och springa.
Men hade det varit Lundsbrunn så hade jag tagit Svean.
Ja, alltså den rundan när vi gick, du och jag, och jag tog Svean och bara skulle prova lite. Då flög den Svean ganska bra faktiskt. Det var nog efter det som det myntades Sir Svea, va? Skulle jag tro.
Ja, precis.
Sir Svea. Diskhajen skriver in the bag, frågetecken.
Ja, kommer. Skulle jag säga. Det lär ju komma. 100%.
Låt oss solidifiera den inför säsongen. Så kör vi
in the cart blir det för min del.
Precis. Jajamän. In the freed får jag ta det.
In the Dramaten.
Shout out.
Som ni gamlingar kör.
Precis.
Vidare så har vi alla svår Johan Gerisch. Som frågar, vad har ni uppskattat eller tyckt varit roligast under er poddkarriär? Han söker nog givetvis efter när han själv var med i podden.
Ja, självklart.
Ja, precis.
Vad jag har uppskattat, det är delvis all fantastisk feedback från alla lyssnare. Det tycker jag är sjukt kul. Sen möjligheten att få prata med personer man nog aldrig skulle prata med innan, måste jag säga, är något av det jag uppskattat absolut mest. Jag menar, jag har delvis har jag fått prata med två av mina ganska stora idoler när det kommer till både Dennis Luxén och Patrik Arve, som två stycken liksom, som det hade jag nog aldrig fått göra om jag inte hade suttit bakom en mix, skulle jag säga, på det sättet. Men utöver det så skulle jag nog säga att alla våra gäster har ju varit helt fantastiska. Jag tycker att det är så roligt att få höra alla andras resa. Skulle jag säga. Mm.
Jag håller med. Hur kul som helst med alla gäster. Men framförallt, det har blivit så god ventil också det här. Att få sitta liksom och mala ur, för man har vi har haft så mycket inom oss som har behövt komma ur, och så få sån härlig feedback på det har ju varit helt magiskt. Men jag fick ju också sitta och nypa mig i armen när vi pratade med liksom Lyxén och
Stoke också. Ja, men det är skithäftigt. Sen också, alltså, just för min del måste jag säga, som sitter och redigerar, så tycker jag att det varit jätteroligt att få lära mig mer kring hur det faktiskt fungerar och arbeta med ljud. Det har varit skitroligt, verkligen. Mm.
Det gör du bra.
Yes. Ja, men det är väl rimligt. Det känns väl som att det roligaste med en sån här grej är alla nya kontakter och alla människor man får prata med.
Helt klart.
Nästa fråga kommer från Pontus Kron. Frågan är bekant, men den brukar vara ställd från en annan person. Den lyder, sämsta disk ni baggar och bästa ni inte baggar. Fan, jag borde ha royalty på den frågan alltså.
100% att du ska ha det faktiskt. Det. Vill du börja, Anders?
Ja, jag tror, har vi inte svarat på den någon gång förut? Jag tror det. Bästa disken, sämsta disken jag baggar nu. Fasen, de är ju så bra, vet du. Jag tror jag har plockat bort den också. Jag måste liksom bläddra igenom baggen här nu. Shit, vad svårt det var. Nej, jag kommer fan inte på något. För nu har jag ändå blivit så vuxen. Så jag har liksom sorterat ut. Men den som får minst flygtid nu då. Mm. Kan vi ta istället. Då är det nog banne mig K1 Reko.
Mm.
Och den bästa jag inte vägar, det skulle väl kunna vara vad är det som ligger här? Nej, det var inte den. Det var inte den jag trodde det var. En poptop grym som jag inte vill kasta bort. För att de tillhör den här unika runnen. När de var dels tuggummi rosa och super heartbeat. Det är nog den bästa jag inte har i vägen just nu.
Mm.
Går det för dig, Ted?
Alltså,
du sitter och bläddrar och ser.
Alltså så här, bästa disken jag inte baggar just nu, om jag ska få ta någonting som åker in och ur med jämna mellanrum, som jag har så extremt mycket, det måste vara typ en gammal DX98 Rhino. För er som har kastat dem någon gång i tiden vet ju liksom, de är, den är grym. Jag har en och den är på gränsen till för flippig. Jag hade en som var magisk, ska jag säga. Men alltså jag kan ju inte säga den disken som fått minst, alltså som känns mest onödig just nu, för det är, den har ju bara flyga en gång än så länge, och det är ju liksom en first run regrind first järn, men den kommer ju liksom hitta sin plats i baggen nu, men det är nog den som har fått minst flygtid utav de som har kommit i, för den har precis dykt i. Annars så tycker jag så här, svara som jag tror det var Claes och de som sa, ja, har inte så mycket dåligt i baggen faktiskt. Än så länge.
Mm. Ja, nej. Vissa har det, vissa har det inte.
Jag har haft i en, vad heter den, Tilt några gånger. Den har varit i och vänt ett par gånger. Och den skulle jag nog säga att det är nog den sämsta disken jag baggar faktiskt. Jag har inte riktigt hittat det perfekta liksom slotten för den. Den för mig är lite av en gåta. Men det är nog för att den inte passar mitt spel, skulle jag tro.
Jag kan komma med ett tips där till folk som kastar, eller som vill ha en disk som Tilt men inte tycker den ligger bra i handen. Testa Flick från Discraft.
Ja, jösses. Jag såg Victors Flick. Det är det sjukaste jag har sett. Man pratar om board flat. Jag kan nog säga att jag har aldrig sett en så platt disk i hela mitt liv som är så överstabil. Det var det galnaste jag har sett.
Den är tokstabil och tokplatt. Den ligger riktigt gött i handen på både backhand och forehand. Så vill man ha någonting som är verkligen mitok deluxe, så är det en sån man kan kolla på. Ja,
men jo, där Victor, då får jag nästan lägga i det. Den bästa disken jag inte baggar just nu också, det skulle nog faktiskt vara en av mina flat top Firebirds. Anders har sett dem. De är också magiska.
Ja, alltså. Herregud.
Mm.
För ett typ av kast är den helt king.
Men för fel typ av kast så är det fel.
Alltså du kan ju inte använda det, alltså du kan ju använda det till typ flex forehands och liksom spike hyzers och sånt. Är den ju helt grym, lite av en Gerard J liksom. Den är, för att vara en Firebird så är den, låt oss säga, väldigt väldigt stabil, kan jag säga. Den är inte din stock run Firebird, kan jag säga, utan den är nästan till okastbar faktiskt.
Ja. Vidare så har vi Adam Tellbe, en spindiskare, som skriver: om ni skulle gå in till en leksaksaffär och köpa någonting som inte är en golfdisk, men ni är tvungna att kasta det som golfdisk, vad skulle det vara då och varför?
Alltså vilken magisk fråga då, måste jag säga.
Leksaksaffären.
Jag vet vad jag ska ha. Jag hade nog faktiskt köpt ett paket Lego.
Shoot.
Och så hade jag typ byggt en golfdisk.
Ja, snyggt. Precis.
Mm.
Knopat ihop den där. Ja. Då hade jag köpt ett tefat som man åker ner för backen med.
Lite stor diameter på den.
Har den på ryggen.
Vilken diskkategori skulle du sätta den under?
Ultimate disk.
Ja. Approach.
Roller.
Precis. Skjuva ner den för hål 17 Sankt Hans. Eller vad är det? Vilket är det?
Ja, nej, men precis, tipptoppen där. Ja. Ja, men Lego och tefat.
Precis. Det blir bra. Stjärtlapp kanske.
Jag tänker det finns ju sån här, du vet, ja, men nästan som aerobics finns ju oftast. Men det var ja, nästan lite precis.
Då är det ju något frisbee liknande i alla fall.
Ja, just det, precis, förlåt.
Mikael Wetterhall frågar: om ni skulle köra en partävling i lag med något av proffsen, vem skulle ni vilja spela med och varför?
Säg det. Ja, alltså, jo, självklart Mario. Det är väl inget,
där kom
det är
den.
Väl ingen skräll så sett. Men annars hade jag nog faktiskt jättegärna gått en runda ihop med Paige Pierce, tror jag. För att jag tror att det finns så extremt mycket att lära ut henne.
Då säger jag någon sån här som man kanske vill bonda med.
Paul liksom. Macbeth.
Ja, precis. Bettan eller Simon kanske. Verkar så. Ja, Simon tar jag.
Jobbar runda med han och Mario.
Jag tror vi slår hur kul som helst.
Borde inte du, Anders, vara lite sugen på att gå en runda med Double G? Ni har ju ändå där grilla.
Ja, sant. Det är visst också ha sjukt kul.
Jerky Boys hade ni kunnat kalla er.
Jerk. Precis. Ja, det är helt rätt. Hans lille lätt kan åka med. Och jag vet också att Ricky älskar ju barbecue. Han stannar och äter barbecue överallt. Nu vet han om man kanske gör det lika mycket längre. Nu när han har gått lite mer straight edge nästan. Men han är riktig barbecue-fanboy.
Vem är inte? Vidare så har vi Patrik Farsgubben Nilsson. Farsan som skriver och frågar. Vilken runda minns du? Och skäms lite för. Som den som du haft flest flaxkast, alltså haft mest tur och placerat oförtjänt högt upp i resultatlistan. Har du någon sån?
Ted. Jag har ju liksom bara tävlat 3 gånger typ. Men
alltså det finns många runder jag skäms över, kan man säga. Men där resultatet kanske inte har varit så himla bra heller. Mest flaxkast. Jag vet inte. Jag måste vara jättetråkig och säga att jag har nog faktiskt ingen så som jag kommer ihåg på det.
Nej, jag kommer på en då. Det var första rundan i Habo på väst Västgötatoren. Då jag minns att jag satt i en sjuk putt första hålet. Då kände jag, shit, nu måste jag leva upp till det här. Det var ju rent flaxkast. Typ en dödsputt på 15 meter. Satte den. Nu måste jag. Nu tror folk att jag är bra i plötsligt. Men det lugnade ner sig sen. De såg att jag var lika dödlig som alla andra. Så det säger jag.
Ja. Men då kikar vi.
Jag har ju en som är ganska rolig faktiskt, om man ska vara riktigt ärlig. Och det är ju, eller, du har inte så mycket flax. Men det var ju en av de första rundorna jag kom tillbaka, mer eller mindre. Det är några år sedan, och då spelade jag en Onsala-tor, eller Kapare-toren. Och går ihop med Dacke och kommer inte ihåg om det är typ Viktor, Johansen och någon av dem. Varpå jag säger på 10, jag går för acet nu, gubbs. Och trycker i den. Så jag gick från ace till om det var bogey eller dubbelbogey i hålet efter. Det var rätt spännande faktiskt.
Lite flax.
Ja, extremt flax. För jag flexade en T-bird stenhårt liksom. Hade han inte träffat korgen så hade han nog gått typ 30 lång, känns det som. Men det var kul. Det var mäktigt att acea. Det var liksom så här bara. Det var kul också att liksom kolla det innan, kan man säga. Men det som var sjukt var att jag gick med brorsan och morsan dagen efter och hade fått en roadrunner utav Dacke. En star roadrunner som är utan flight numbers. Och kastet på första kastet på samma hål rundan efter träffade jag korg. Nej, jag hade spit out hade jag till och med. För att han tog liksom på högersidan.
Ja.
Men, ja, det var
flax.
Vi kikar vidare och då har vi tidigare gästen Viktor Krusell, Viktor Kastaplast, som frågar äggost eller ostkaka?
Äggost eller ostkaka? Alltså ostkaka för skrån. Frödinges.
Jag är fan av ostkaka med. Alla gånger. Jag brukar gå förbi på min ICA här så se om det är kort datum på någon.
Ja, och så lite hjortronsylt på det.
Åh, shit, fy fasen, så gott.
Mm.
Ja, det är mumma. Ja,
den har gått ibland.
Det är
det kall bästa faktiskt också.
Nu kommer discgolf, nu kommer ju säsongen. Nu är det bara värma på lite ostkaka och kolla, vet du, live.
Jag har dratt ostkaka rätt mycket. Alltså lunch, när jag har haft dåligt med lunch. Och dra iväg och så köper man en sån rackare kall och så trycker på. Det går också. Det är inte riktigt lika gott, men det är inte inga större problem.
Ja.
Hett tips då. Hett tips. Det är också kontroversiellt. Inte Frödinge, utan ICA Selection har en. Den är mycket bättre.
Mm. Är det så?
Känn på den.
Jag kan säga att jag, när jag var typ, vad kan jag varit, 7-8 år någonting, så tyckte jag inte om ostkaka. Jag hade aldrig käkat eller, det här smakade, men tyckte inte om det. Sen så var jag med farsan, jag kan inte vara 7-8, vad kan ha varit 13-14 kanske. Så var farsan här som gammal hojåkare, så var han på en MC-träff i Västervik, jättestor. Och på vägen hem därifrån så åkte vi inom Frödinge. Och då var det typ, ja men den där de hade på menyn där på det sitt lilla café var ostkaka. Så man fick gott ta sig en bit ostkaka och sen dess är man ju hooked. Det vände på en dag.
Coolt. Vad kör han för hoj?
Ja,
kör
han fortfarande? En Honda VTX 1300.
Är det Adventure eller
ja, det
Custom?
Är det en sån honom, eller? Jag tror det är det. Han får rätta mig. jo, men det är en sån.
Är det gynekologstol eller det... åka långt? Oj.
Det är en blandning typ. Den
är... ja, jag har en helt tokig farsa jag med som kör. Han kan ställa liksom GPSen på Smålands stenar och så bara grusväg och så kör han härifrån. Men då är det ju så här
så då har jag nog hittat en gyllene nämnare för alla oss tre. Min far är också hojtokig sen typ. Han körde moppe första gången. När han fick sin moppe, en gammal Push Florida, så öste han den från Göteborg hela vägen upp till Lidköping. Så att sen har han haft hojar också. Senaste han har nu är en HD, tror jag faktiskt. Nej, en Indian tror han köpt det sista.
Oj. Ska man över över till staten och glida sån hoj.
Mm. A-pengar och hela kittet liksom. Nej då.
Då har han nog varit i Lidköping.
Det har han definitivt. Kanske. Han älskar MC-konsult i Lidköping. Mm.
Let's snacka hojfarsa.
Ja, exakt.
Sista frågan då. Det är också Viktor Krusell som ställer den. Han skrev, vem tror du ni skulle vinna runda på Lundsbrunn mellan er tre?
Utav vi och Viktor.
Mm.
Viktor alla dagar i veckan, tror jag. Han ser ju stekhet ut.
Garanterat.
Inga han kommer protester. Och piskar upp er rejält på er hemmabana.
Det får han jättegärna göra. Han får piska på hur mycket han vill faktiskt.
Ja, jag ser fram emot
jag
det.
Jag ser fram emot att få pisk. Det är, så, det är jag.
Ja, men och gå lite forehandskola, få lite tips och tricks.
Jag ska visa han mitt hemliga vapen. Ja. Den heter Svea, heter den. Den kommer få hans forehand till att blekna. Nej då. Vi har ju konstaterat det, Anders, att det är ju inte så mycket forehandhål egentligen i Lundsbrunn. Folk tror ju det, men det är ju faktiskt mer än turnover, skulle jag säga, på de flesta av dem.
Det är det. Men som sagt, det vill jag se.
Jag skulle också, jag tror ju Viktor spöar oss ändå. Så mycket han kastar och så lite jag kastar, så känner jag ju att Det såg ju Viktor, fick ju syn på det då, eller i måndags. Det var ju en gammal gubbe som knappt kunde gå omkring.
Ja, men nej, hörde, så där ska du inte säga. Du gjorde ju några riktigt, riktigt goda drives. Förvånansvärt tajta linjer som du löste på Sankt Hans.
Ja.
Han är duktig. Han är duktig än vad han vill framställa. Ett jävla ös lillgobben här. Också. Mm. Är du grym, Ted? Sjukt imponerad varje gång.
Nej, men jag kan få faktiskt till det ibland. Helt enkelt.
Rutin väger mycket, alltså. Så är det.
Ja, alltså det var rätt roligt. Oh, ja. För ett av de hålen som du sa var ganska svårt. Det här med... det måste ha varit hål 3, 4, 3.
Ja, vilket är du tänker på?
Tajta som du kastar upp för. Lite flis och sen en tajt korridor framåt.
Ja, hål 5. Par 4.
Mm. Där fick Viktor se Leopard 3:an. Smög upp där som ingenting.
Jag la en liten trevlig flex forehand och lyckades trä mig en bit fram. Men Ted löste det.
Lejsade skiten och la mig helt mitt på fairway. Jag tror att den... Hade jag fått välja att gå och lägga min disk någonstans, så hade de faktiskt lagt den där.
Mm. Även om alternativet var att ibland lägga den i korgen, så hade du hellre lagt dig där ändå.
Nej. Men att trycka den till korg på det hålet, då har man en hyfsad slägga, kan jag säga. Och det har inte jag.
Ja, nej. Vi väntar fortfarande på att någon ska göra det.
Mm. Men ibland så är han Ted Pure Cillian.
Mm.
Trär igenom bara.
Mm. Men det var batteriet av frågor.
Men gött, sjukt sköna gött. Frågor måste jag säga. Jag gillar det.
Ja, men det var kul. Det var mycket, mycket blandat.
Verkligen.
Hoppas vi att ni har fått lite klarhet i vilka de här är egentligen som ni sitter och lyssnar på varje vecka.
Ja, men det var ganska skönt med en liten uppfriskning. Alltså jag tyckte det var en extremt bra idé att friska upp lite så här 53 avsnitt in. Att vi faktiskt liksom går igenom lite. Vilka är det som drog igång den här podden för ett tag sedan?
Mm.
Jajamän. Och har ni fler frågor, ja, så är det bara att skjuta ut till PM. Vi svarar på allt. I stort sett.
Ja, det finns en del grejer kanske inte svara på. Men de är inte många.
På tal om ingenting, så ni var jag skickade till Let's-kontot precis innan vi startade.
Vad var det?
Det var så vidrigt. Det var någon som käkade typ en minestronesoppa, så satt de och guckade med en mjuk glass i soppan.
Ja, men vad var det för glass?
Jag har ingen aning. Den dök upp och så hade jag bara podd on mind, så jag tänkte jag skicka den till er boys.
Ja,
det tackar vi för.
Det är
trevligt.
Nästa jag tror var exempel hungrig. På en rätt till grill-SM. Vi grillar minestrone alltså, i med en glass.
Ja, shout out till Anders Leijonbjörn. Han är ju, har jag ju hängt ihop med ett tag. Dels är han ju min sponsor inom grillvärlden. Så han har vi ju chattat på att vi vill ha med en mjukglassmaskin på nästa tävling. Sen är han ju också blivit en extremt härlig discgolf-ambassadör och älskare av sporten. Det är roligt. Så han längtar efter att få gå en runda med. Det hör du nu, Anders. Du får komma upp och köra lunchbrunch med oss.
Gud, så apropå när ni pratar sådana här helt lite snacksiga grejer. Har ni ätit s'mores någon gång? Det bör ni ha gjort.
Nej, ja då.
Grillade marshmallow och genom typ två digestive kex.
Mm.
Har ni testat dra grillad marshmallow i pepparkakor?
Nej.
Det låter ju trevligt. Supergött,
faktiskt. Bör testas.
Det kan tänka mig. Det gör vi då.
Förlåt, det var bara ett sidospår. Men det är rätt trevligt för er som vill ha något gött att tugga på ibland. Så går det.
Gå ut och lösa det på balkongen här, snarast möjligt.
Vi hade ju en lyssnarfråga för presentkortet hos diskexpress.se. Ska vi kötta av hjulet The Wheel of Fortune.
Bränn av det.
Mm. Då kör vi det här då.
Får du annonsera den här gången?
Yes. Då säger vi grattis till Pontus Kron. Våran, ja, helt snyggt. Sjukt faktiskt. Denna vapendragare till Anders. Nu har du chansen, Pontus, att köpa dig lite god plast så att du får smiska upp mig och Oscar. För det känner jag ändå att den här bataljen som kommer gå av stapeln runt påsk, det är ju, det kommer bli sjukt internt, måste jag säga.
Oh yes. Ja, och så förser Pontus med två stycken röda berg också.
Vi ska nog försöka palla oss upp också.
Ja, då blir det ju, alltså då blir det poddkampen på riktigt, kan man ju säga. Jag är livrädd för Viktor, kan jag säga här. Hans puttar är något av det giftigaste jag har sett på länge, så det var ju, jag fick med en skola.
Mm, de har varit sjukt ajla det senaste tiden, så det kan man ta med sig det till uppåt landet.
Men är inte han, har inte han för hög rating?
Vem tar dem? Jo, Viktor och jag, 100%.
Kommer inte med i samma klass.
Jo då, det får tror jag.
Nej då, det blir jätteroligt. Vi får nästan sätta upp varsin bodycam.
Vi kan köra live på Instagram. Så kan man bara ha en mobil. Så kan alla vara live. Så gör man sån collaborative.
Ja, det är vi.
Det vi bör kunna prata om, få gå i samma grupp i alla fall. Det hade ju varit superroligt.
Ja, visst.
Så, jag säger så här, det finns inga regler då. All bets are off, boys. Det är liksom, man får häckla och kör.
Det är taget.
Nej, men det blir coolt. Vi får se. Det ska bli sjukt roligt. Alltså, jag är så sugen på säsong nu. Och så live Discord för morgon.
Ja.
Det blir fint.
Hela natten.
Underbart. Underbart.
Mm.
Ja.
Ja, vad säger vi? Kan vi rätta nu?
Vi ser ju upp det här, tycker jag.
Det blir ju ett studdigt avsnitt detta. Men det kändes ju lite som att det var ofrånkomligt någonstans. Var det inte det?
Nej, men det blev lite så helt enkelt.
Precis.
Ja.
Rekord.
Vi bjuckar på ett lite längre avsnitt denna veckan.
Ja.
Mm.
Det bjuder vi på.
Gött då.
Du, vi tackar ju då ett gäng folk, eller?
Det är klart att vi tackar ett gäng folk, som vanligt.
Mm. Vi tackar Björn för jinglar, vi tackar Viktor för jinglar.
Mm.
Vi tackar Oscar för grafiken.
Mm.
Vi tackar Disc Express för det trevliga samarbetet. Och vi tackar alla våra patrons. Vad ville du säga?
Nej, jag vill inte säga någonting. Jag är bara så jävla tacksam. Helt enkelt.
Ja, det är bra.
Ja, men grymt då. Vad händer sen då?
Ja.
Jag vet inte. Ja. Jag är helt tom.
Jag känner mig också ganska tom faktiskt.
Vi har tömt oss nu helt enkelt.
Vi är färdigt. Det finns ingenting
kvar. Vi laddar om.
Nej. Vi hörs och syns nästa vecka. Om inte annat.
Det gör vi absolut.
Det gör vi.
Yes.
Ha det gött.
Ha det gött då.
Hej.
Hej.